Välkomna ska ni vara alla som lyssnar på Offsides podcast, för det är vi det. Det är Anders Bengtsson som är här på jobbet som vanligt, och så är det jag, Johan Orenius, som är föräldraledare den här hösten, men en gång var 14:e dag med glädje tittar in på det som egentligen är mitt kontor.
Hej där.
Hej där. Trevligt att vara här igen. Ja, framför mig så har jag senaste numret. Jag tror jag lovprisade det lite för 2 veckor sedan.
Lite för tidigt.
Ja. Nej, men jag hade ju läst stycken och visste vad det var. Men nu har jag verkligen läst det från perm till perm. Vad annorlunda det var. Du vet ju själv hur det är att man kanske har lite svårt att bedöma det man har lagt så mycket tid på och har gjort. Mm. Och också när numret är ute till försäljning och till prenumeranter så har man ofta svårt att värdera det, va? Är det något bra man har gjort? För man är ganska trött på det man har gjort.
Ja, det är helt omöjligt faktiskt.
Ja, det här var ju väldigt annorlunda då. Att liksom som en nyfiken läsare verkligen bläddra sig igenom. Det har jag ju inte gjort på sedan 2011 innan jag jobbade på Offside. Det var liksom en läslust som man inte känner när man läser sin egen tidning annars. För det här var ju något som jag inte har varit med om alls. Och strålande läsning. Mm. Precis som landslaget blir bättre resultat utan Zlatan så...
så blir det bättre läsning utan Orenius. Jajamän.
Ja, ja, det men, hoppas att ni har fått höra det också av läsare.
Ja, det har vi faktiskt fått. Och väldigt mycket reaktioner. Och det är vi alltid glada för, och även om man inte läser tidningen, man bara vill reagera på vad vi säger här i podden, så är det antingen till mig, man mejlar anders.bengtsson@offside.org eller podcast@offside.org. Det är alltid lika roligt att höra vad ni tycker och tänker, även om ni är arga eller om ni är glada.
Så är det, du verkar ändå pigg och glad. Det var ju, gissar jag, en ganska, det är måndag morgon som vanligt när vi spelar in det här, och det var en söndag eftermiddag som kanske inte var tipptopp hemma hos dig, gissar jag.
Söndag kväll till och med. Det har ju gått mindre än 12 timmar sedan slutsignalen gick på Villa Park. Och det stod då på resultattavlan 7 till Aston Villa, 2 till Liverpool.
Bandyresultat.
Ja, det är också det är rätt. Ja. Jag vet inte vad man ska säga om matchen i sig. Jag kan väl tycka...
Du vet vad man alltid måste säga ifall det har blivit 6-2. Då måste man säga att det var
tennissiffror.
Tennissiffror. Ja. Ja.
Vilket det blev då bara några timmar tidigare när Tottenham vann med 6-1 mot United. Jag är väl inte så brydd. Den som undrar vad jag tycker och tänker om Liverpool efter att ha gjort den här insatsen, så tänker jag att shit happens faktiskt. Men det var ju givetvis med speciella känslor som jag funderade på hur ska jag runda av den här kvällen. Klockan var framåt, var hon en 9:45 kanske när matchen var slut på söndagskvällen. Och man var ändå hade ju känslor inom sig som man inte är så van vid sista åren med Liverpool. Så jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Min fru hade gått och lagt sig. Satt själv där nere i källaren med tvn på. Tänkte, hur fan ska jag göra nu för att liksom kunna varva ner lite grann? Och så började jag fundera på, just det, den här Estonia-dokumentären som folk har snackat om, som finns på Dplay.
Den kan få mig på bättre humör.
Ja, jag vet inte vad jag tänkte, för jag hade ju redan en känsla innan jag valde att trycka på play på första avsnittet. Att detta är bland det värsta jag kan tänka mig. Jag tror att jag har pratat om att jag har en flygrädsla. Men nästan ännu större rädsla, och den delar jag med dig, är att sätta mig på en färja. Och framförallt åka på en färja när det är mörkt ute.
Och blåsigt.
Och blåsigt ute. Så redan där så är detta som att jag nästan liksom, jag facear mina värsta, min värsta skräck nästan.
Så fungerar det ofta också. Tycker jag, när man är rädd för någonting så vill man ju ofta, paradoxalt nog kanske, veta väldigt mycket om det. Mm. Jag skulle ju nästan kunna ha med i gamla 10 000 kronors frågan om olika fartygsförlisningar. Jag har läst mycket om.
Ja.
Just för att jag kanske är så rädd för det. Ja. Och jag kan inte titta på, jag har ormfobi då också. Mm. Men jag har ju läst mycket om ormar. Så länge inte bilder så vill jag gärna, det är som att jag måste hålla kontroll på dem.
Här kommer jag berömde ju dig otroligt mycket förra sommaren när du skulle
åka till Kiel.
Du skulle ta färjan här för Göteborg.
Jag och pensionärer och min familj.
Ja. Och jag berömde dig väldigt mycket för detta. Men du sa ju det till mig, att jag har ju berättat för gärna hemma att jag kommer inte sätta mig på den jävla färjan om jag vet att det blåser mer än några sekundmeter. Och det var en väldigt blank yta som ni gled fram på.
Men jag tycker det är roligt att jag får beröm av dig för att vara modig. Ja. För att jag åkte den här väldigt lugna färjan till Kiel.
Ja. Men grejen är att jag slog på den här ändå. Och det var ju mycket mycket riktigt så hemskt som jag tänkte mig för att första avsnittet, utan att jag ska spoila någonting, man vet ju vad som händer, det är inte så att jag behöver spoila, men det är ganska så ingående så timme för timme första avsnittet, vad det är som händer, känslorna, och det är ju då flera överlevare som pratar om vad de såg, vad de kände och vad som hände. Och det är ju, jag kände ju så här nästan att jag fick, vet, hjärtat började rusa nästan, jag fick nästan panikattack när jag låg där i soffan och tittade på det här. I det så var jag tvungen att pausa. Jag var tvungen att gå upp och göra mig en knäckemacka och få en liten paus. Och när jag stod där och gjorde knäckemackan så såg jag senaste omslaget av Filter. Och då såg jag och började tänka på den intervju som vår kompis och kollega här på Filter har gjort, Oskar Sonlindell, med Ronny Sandahl. Och jag och Ronny Sandahl, vi har ju nämnt honom här, vi nämnde honom bara för några veckor sedan här när vi pratade om hans kommande film, Tigarna.
Martin Bengtsson.
Vi har haft lite kontakt under år och han berättar ju för Oskar i den här intervjun också om hans psykosomatiska besvär. Så han hade problem ganska länge med att han inte kunde skriva. Han fick så jävla ont i armarna. Tennisarmbåge och det var alla de här typerna av karpaltunnelsyndrom.
Men hade han ont eller satt i huvudet? Eller?
Det var det som var hans grej. För att jag hade ju också sådana besvär för några år sedan. Och då hörde han av sig med, fan jag, det låter precis som vi har exakt samma sak. Och för mig så var lösningen, jag hittade en rätt flummig typ av, någon typ av pseudopsykolog som hade forskat i det här. Han kom fram till att ganska mycket av de här sakerna sitter framförallt hos män som liksom undantränger sina känslor. Och då får man fysiska besvär. Och jag tänkte, det kanske stämmer. Jag är inte den som visar så mycket känslor. Vilket mina barn ofta påtalar. Att jag gråter aldrig. De har aldrig sett mig gråta, tror jag. Och jag har inte de här gapskratten heller. Utan jag är ganska alltid 3+ i mitt humör.
Ja, det har du ju ibland uttryckt en viss, inte sorg, för du har inte förmåga att känna riktig sorg. Nej. Men lite tråkigt.
Lite tråkigt, ja. Absolut. Så är det ju. Och det är samma som när Liverpool vinner Champions League, till exempel. Jag får alla den här euforiska lyckan som jag önskats jag hade kunnat få. Och så tänkte jag på detta då när jag stod där och gjorde min knäckemacka, att Ronny, han hade ju kanske rätt där, liksom. Att, för just när jag hade sett det här stå, när jag hade fått de här liksom känslorna, plötsligt så var det som att, ja, det var en befrielse. Att jag hade fått den här panikattacken nästan nere i soffan när jag såg Estonia-dokumentären och hade 2-7 mot Aston Villa i ryggen. Så jag gick ner där och de sista 20 minuterna var ju fortfarande lika hemska. Fortfarande folk håller på att dö och kastas över bord och sjunker från livbåtarna och berättar om små barn, du vet, som dör. Och jag började tänka på mina egna barn och satte mig in i den situationen, du vet. Och man är där på en färja och det börjar komma in vatten. Man sitter längst ner under däck liksom. Och den känslan man har sina barn där och man kanske inlöst kan inte få upp dörren. Och man vet att, ja, du vet, den känslan. Men på något sätt så var det som att de känslorna och den panikattacken, nu fick jag inte en riktig panikattack, det var inte så att jag började hyperventilera. Men det gjorde på något sätt att jag, när jag väl gick och la mig sen, så kändes det som att jag var en ny människa. Och då började jag tänka på Ronny igen, han kanske hade rätt där. Det kanske är så att jag behöver gå till en psykolog och bearbeta att jag har problem med mina känslor. Att jag inte blir mer förbannad efter att man har förlorat med 7-2 mot Aston Villa. Att jag inte blir gladare när Liverpool vinner Champions League eller ligatiteln.
Att du eventuellt har slått upp en liten dörr på glänt nu då, inför att våga gå lite djupare in i dig själv.
Precis så alltså.
Men du har väl levt mycket för stunderna då, för samtidigt som du säger att tyvärr så känner du dig inte sådär euforisk när det finns anledning att göra det kopplat till ditt fotbollslag som du tycker så mycket om då. Och du kan gå vidare. Jag märker inte på dig nu som här på morgonen att det var den här överkörningen igår. Men i stunderna när du håller på så är det ju som att det betyder väldigt mycket. Mm. Då har du ju vittnat om att det kan vara så nervöst att du måste gå därifrån och sätta dig på stubben.
Absolut.
Och så. Så du är ju väldigt levande i de här stunderna då.
I stunderna så är ju det, absolut.
Ja, många skulle ju säga att det var du kan vara lite avundsjuk på de som, när det går väldigt bra för laget, om man tar en titel eller man klarar sig kvar i serien eller vad man nu har för mål uppsatta, att du inte riktigt kan ge dig hän i den lyckan på samma sätt, så hade ju många varit avundsjuka på att du kan gå vidare så som du kan.
Ja, men det är ju så, under de 90 minuterna som fotboll, om vi tar fotboll som spelas, då kokar ju. Mm. Då är ju vansinnig, jag sitter och muttrar för mig själv och likadant om det går bra så är jag ändå...
Vansinnig, jag sitter och muttrar för mig själv.
Ja, och likadant då när vi spelar jättebra så är jag ju ändå, jag är inte euforisk. Den känslan har jag inte, men jag sitter och myser ju.
Mm.
Det är mer myskänsla. Fan va, nu är det livet bra. Liksom. Lite, ja. Nu är det härligt liksom. Men så fort matchen är över så tar det 2 minuter och sen så släpper jag ju det där. Oavsett om det är piss eller det är underbart.
Mm.
Alltså, så när jag klarar mig sen så vaknar jag i morse och känner mig fortfarande lite bräcklig då. Efter den här upplevelsen igår. Och lite grann insikt om att fan, okej, det är kanske så att jag behöver jobba med vissa saker. Hur jag hanterar känslor och så. Så cyklar jag här och så kände jag att nu ska jag in och träffa Johan. Blev jag också glad av.
Ja.
Så det var väl ungefär det som jag ville ha sagt.
Tills vidare att du kanske tar steget fullt ut då att sätta dig i en fåtölj och gå till en professionell psykolog. Mm. Så får du hålla till godo med mig här var 14 dag.
Nästan så fungerar bra för mig. Det är en terapitimme här också.
Ja, det var bra.
Hur har du haft det, Johan?
Jag är glad att vara här också. Jag har väl haft en ganska jobbig vecka.
Mm.
Jag har haft 2 sjuka barn i en vecka nu och haft båda dem hemma då. Mm. Så det är väl bra att jag är ledig på så sätt den här hösten, för jag hade nog inte kunnat vara här så himla mycket. Men det finns värre grejer än det, men det är lite segt. Jag hörde mig själv höja rösten inne på BVC förra veckan. lite okaraktäristiskt mig då.
Ja, det är det.
Jag var där då med min son. Jag hade fått tid efter mycket om och men. Han har hudproblem. Han var väldigt trött, jag var väldigt trött. Det var egentligen hans sovtid, så jag ville bara få det där gjort. Och det blev försenat. Jag fick liksom, du vet hur man jobbar med en 1-åring för att den ska hålla sig. Och sen går vi in och så träffar en läkare som är en riktigt gammal, gaggig läkare.
Mm.
Som hör dåligt, det är inga, det får man göra om man vill.
Aha.
Men framförallt så pratar han väldigt, väldigt mycket om allting som jag inte var där för.
Aha.
Om sitt liv och han frågar så här, sötvatten, saltvatten, har han haft det på sig, sötvatten, varför heter det egentligen, det är inte som att det är socker i vattnet så här. Och så till slut berättar när han kom in på olika salvor att det var som när han låg inne i lumpen så försvaret hudsalva så här, mannarna kunde ju breda det på mackan, vet du, så här, sätta sig. Och då hörde jag, du är inte här för att lyssna på dina lumparhistorier, hörde jag mig själv säga.
Hur reagerar han då?
Nej. Men snart börjar han pladdra igen. Så. Men det var en sköterska där också som jag såg lite var med mig. Vi utbytte lite blickar och sådär. Och jag tänkte att det kanske är lite jobbigt för
hon
henne.
Hon förstod dig.
Ja, hon var nog ganska trött.
Några jobbiga dagar bakom dig.
Ja. Men det vittnar väl om att jag var också lite skör och stressad. Mm. Så det känns väldigt skönt att vara här. Man kanske också, jag såg att Sebastian Eriksson i IFK Göteborg. Vi brukar ju vara anhängare av att ha 2 tankar i huvudet på samma gång.
Mm.
Jag såg i en intervju med honom som gjordes i GT att han även kan bolla 2 väldigt olika måenden på samma gång. Jag klippte ut ett citat här. Det var lite apropå att han har varit skadad och även att han hade ju som så många andra en stök i vår.
Mm.
Och var ju Genoa, hamnade väl i karantän och det var jobbigt och isolerad och så. Men här så sa han då att nu är det skönt att känna sig fri igen. Men det tar tid att processa vad man har varit med om. Man är fortfarande apatisk. Det sätter sina spår, men nu mår jag skitbra.
Mm.
Så han mår skitbra.
Men fortfarande apatisk.
Ja, det var intressant.
Ja, men du är ungefär så. Jag känner igen mig väldigt mycket i det. Man kan vara apatisk, men man mår också skitbra.
Jag mår skitbra och jag är apatisk.
Uh-huh.
Men det var ju skönt som ett litet avbrott då, när det inte var så festligt hemma. När du skickade sms till mig om att det kanske är prisregn på gång. Eller det är för mycket sagt, va?
Ja.
Men vi är nominerade här till tidskriftspriset.
Ja, precis. Det är ju ett branschpris får man säga. Men det är ändå ett av de fina branschpriser man kan få. Och Offside är nominerade i 2 klasser. En är årets omslag för vårt corona-omslag. Det som var då nummer 3.
Coronadagboken.
Jajamän. Och det andra är för årets grepp, tror jag. Jag lyssnade vid ett halvt öra när jag fick samtalet. Men årets grepp, och det var ju när vi sände Färöiska ligapremiären i våras.
Ja, ja.
Som det blev ganska mycket, väldigt mycket uppmärksamhet kring.
Ja, att och det var ju du som drev igenom. Så det är ju det är du som ska stå på scen.
Nej, vi är team. Men det var ju kul när det var ingen fotboll som hade spelat på jättelänge. Och den färöiska ligan var den ligan, förutom då den vitryska ligan, som hade lite oklart spelschema.
Och som är ironiskt nog sen då pausade, inte på grund av coronan utan för att folk började protestera mot Lukashenko.
Precis så. Så den satsningen är vi också nominerade för. Så får vi se vad som händer. Det är väl 3 eller 4 i varje kategori som är nominerade. Mm. Så ens avgörs detta här då om några veckor. Så vi återkommer väl om vad som händer. Men det är ju skoj.
Mm.
Men i det här så fick jag lite feeling, Johan.
Detta nu.
Jag har väl kommit halvvägs ungefär in i Åsa Linderborgs dagbok.
Året med 13 månader.
Ja, precis.
Och om MeToo och Virtanen och Benny Fredriksson.
Jajamän. Och jag har ju alltid gillat Åsa Linderborg som skribent och uppskattar henne även i denna form. Och det är en väldigt tacksam form när man skriver dagbok. Det passar ju... Framförallt kanske en sån som dig, Johan, som är hemma med 2 sjuka barn.
Det är lättläst.
Man får kanske 5 minuters luckor här och där. Och då kan man ta upp boken och läsa ett par dagar. Och med det lite i åtanke. Och det här lite självförtroende boosten jag hade fått från de här Sveriges tidskrifter. När man ringt och meddelat att vi inte var bara nominerade i en kategori utan i 2. Så fick jag som sagt feeling. Och tänkte att fan, det är 1 oktober. Sista dagen för att skicka in nomineringar till... Storjournalistpriset.
Vi skulle ju inte göra det här igen.
Jag vet.
Vi hade ju lovat varandra.
Vi har ju berättat om detta när vi nominerade.
Ja, har vi berättat
varandra,
det?
Varandra, tror jag.
Det var, vi hade känt att
vi
hade haft ett bra år.
Ja.
Om det var 2017 eller så. Med flera bra reportage. Och vi var väl lite gramse om det var just på tidskriftsgalan. Att de ofta förbisåg sport. Och vi uttryckte väl internt vissa bittra kommentarer när vi såg tidningar som vann och reportage och så att fan, vår reportage är väl minst lika bra. Det här är bättre, bara att det handlar om fotboll. Det kanske inte de gillar. Men så tyckte vi då att det hände ju ingenting här. Nu får vi göra det här och nominera oss själva i klassen årets journalist då. Men för att det skulle se lite bättre ut då så nominerade jag dig och du nominerade mig. Men däremot, man ska ju skriva lite motivering då.
Ja, det var du skrev din egen.
Ja, jag skrev då min egen, fast att skriva ditt namn under. Ja. Och självhatet där.
Kan du inte bara ta en formulering som du hade där? Johan Renius.
Jag minns inte exakt, men det var ju så här... Behärskar allt från ett porträttets mästare, kan jag ha skrivit. Tagit stora kliv. Är inte främmande för att ta i och kavla upp ärmarna, men har samtidigt en stringens i språket som...
inte sällan humor.
Kan vara med så här fångar dialog och så. Och så skriver man då, tycker då Anders Bengtsson.
Ja,
skickar man in det och så det, fan vad jag känner mig smutsig nu.
Mm.
Vilket självhat. Ja. Men...
Och så resulterar det i 0 nomineringar också.
Inte nomineringar.
Nej.
Och då sa vi så här, aldrig igen.
Aldrig igen, nej.
Men nu då?
Men nu så är vi där igen. Jag har nominerat dig och mig i samma kategorin årets berättare. För just vår coronadagbok som vi då publicerade i 3. Där vi under 2 månaders tid skrev både lite personligt och privat om hur vi kände och tänkte under den här väldigt märkliga perioden. Men också var det ju en hel del journalistiskt arbete. Vi pratade med folk hur de var påverkade runt omkring i världen av det som pågick. Och vi var väl när vi skickade numret till tryck med anledning av vad vi pratade här inledningsvis. Där man inte känner riktigt om ett nummer lyfter eller inte lyfter. Så var det ett väldigt speciellt nummer. För det var ju i princip bara den här dagboken i hela numret.
Man är inte van att skriva så pass mycket om sig själv.
Nej.
Och kände att det vill man inte göra på längre.
Nej, men vi fick ju i princip, på tal om reaktioner, fick vi ju jättemycket positiva reaktioner. Och det kändes som att det landade rätt och det var det som vi kände när det numret kom ut. Och fan, det var ungefär det här vi kunde göra. Det var väldigt speciella omständigheter, ingen fotboll spelades. Och jag tycker, när jag då satt och bläddrade igenom det här, för att det gjorde jag ändå. Jag gjorde ändå lite research. Är jag värd en nominering?
Ja.
Och satt och tittade igenom och läste igenom lite här och där och kände att det var faktiskt, och det håller sig fortfarande bra. Och det jag tror att den som vill om 5 år plocka upp någonting för att man ska påminna som en jävla speciell den här perioden är som vi fortfarande är mitt i.
Mm, och kanske ännu mer då.
Ännu
man
visste då.
Ännu mindre då.
Kommer få ett väldigt bra, får jag faktiskt säga, tidsdokument. Så jag kände, FIFA, vi förtjänar i alla fall att diskuteras runt ett jurybord.
Runt ett ekbord.
Runt ett ekbord. Mörka lokaler någonstans i någon villa på Djursholm. Eller. Jag kände det, att vi borde kunna vara med i diskussionerna. Så jag har skickat in en nominering där, Johan, så får vi se vad som händer. Men jag kände inget självhat. Men jag kommer ju känna lite förakt om vi inte nämns i diskussionerna. Så det kan jag ändå säga med huvudet högt.
Ja, okej. Okay. Så var det sagt. Det här avsnittet då av Offsides podcast, det gör vi i samarbete med bokförlaget Bazar förlag. Olof Lund har följt herrlandslaget sedan slutet av 1990-talet och inte missat många träningspass. Och i hans nya bok, Landslaget enligt Lund, kan man läsa om konflikterna, om agenterna, om stjärnorna och pamparna, om mästerskapen och hur det kommer sig att Sveriges största folkrörelser väljer att lägga sina träningsläger i ett land som inte respekterar mänskliga rättigheter. Och som lyssnare av den här podden, Offsides podcast, så får man 30 kronor i rabatt om man går in och köper den på bokus.com/offside. Och det här erbjudandet, 30 spänn rabatt, gäller till den 18 oktober. Så det är bokus.com/offside om man vill använda detta.
Jeppe Karlssons debut i AZ-äta.
Det gick bra, ja.
Det gick bra. Mm. Jag noterade här att han efter bara 15 minuter i sin premiär för AZ, nu vet jag inte ens vilka de mötte. Borde man kanske veta, men det vet vi inte här i den här podden alltid när vi pratar om fotboll. Så efter bara 15 minuter så hade han gjort 2 assist och haft 1 skott i ribban. Jag skickade detta till dig, fick ingen reaktion.
Nej, men jag tänkte att Dragan måste ju varit nöjd.
Ja, vad har vi på Dragan?
Ja, jag gjorde ett samtal då med Jesper Karlsson i våras inför den försenade allsvenska säsongen som handlade mycket om hans skott och tillslag som han hade nött väldigt mycket på. Och då tackade han just en person i Falkenberg som han nött väldigt mycket extra med, både som junior och gör fortfarande, sticker dit ibland, Dragan. Mm. Visste inte jag vem det var. Jag frågar, vem är Dragan? Alla i Falkenberg vet vem Dragan är.
Ja, vad heter han mer än Dragan?
Men jag är inte från Falkenberg, sa jag till Jesper.
Han visste inte efternamnet heller.
Nej, det just visste han inte. Han hängs med honom hur länge som helst. Vad heter han nu? Spelar inte så stor roll.
Nej, det var Dragan.
Han visste det kanske, men han klämde inte fram det riktigt.
Dragan med skottet.
Ja, precis. Men det var nog fint också att man inte valde att gå vidare med och berätta Dragans historia, att han bara fick finnas där och han ringde honom ibland eller smsade och berömde för olika typer av skott som Jesper hade fått till och så. Så jag gissar att han kanske via någon stream satt och följde då de här assisterna och skottet i ribban i debuten för AZ och kanske skickade ett, fast han sa att han var väldigt hård också, men sällan han fick höra ingenting så har man gjort det bra.
Alltså. Ja, just det.
Så att det kanske var tyst. Fortsätt så.
Ja, det, ja, precis. Nej, men på tal då om timing så vill jag komma in på vår kassa-timing, Johan.
Vad tänker du på då?
Ja, men det har ju varit så nu några gånger, jag tror att vi kan prata om det för 2 veckor sedan. Eftersom vi kommer ut 2 veckors intervaller nu så kan det vara så att när vi sitter och spelar in här idag, som denna dag, en måndagsmorgon, så på måndag eftermiddagen så kan det ju hända någonting väldigt stort som vi då inte hinner få med. Och sen så är det ytterligare 2 veckor. Vi kommer ut med ett nytt avsnitt och eventuellt kan ta upp den bollen.
Ja, så menar du. När det gäller prat och så, så kan man ju absolut missa aktuella händelser och det kan vara dåligt. Men jag börjar mer känna i, när det gäller intervjuer, oavsett om det är tidningar eller radio, podcast eller vad det är, att aktuella personer är jävligt överskattade. Mm. Man är så trött på att vara Mona Sahlin, har inte pratat på länge, sen släpps det en bok och plötsligt är hon med överallt. Lotta Schelin nu har sett massa att fan, jag är roligare med dem som är inaktuella. Vad har hänt med dig? Och jag blev ganska glad då, just apropå nya numret, att det vimlade inte bara av aktuella personer där, utan den personen var länge sedan man tänkte på. Det gillar jag ju mer. Men när det gäller prat och ämnen och snackisar och så kan det ju finnas en poäng att vara med i matchen. Kanske.
Ja, men den typen av podd som du och jag gör så är det ju ändå ganska mycket att vi reagerar på saker som har hänt kanske.
Ja, och nu gissar jag då att om det var samma dag vi hade spelat in förra avsnittet eller dagen efter så blev det ganska livat då om herrlandslaget och Zlatan och det som Olof Lund har skrivit i sin bok och som sen togs vidare av andra redaktioner.
Ja, det var precis den jag tänkte på. Där hade vi lite otur med tajmingen. Hade detta kanske hänt en dag tidigare så hade vi hunnit få med det i podden. För jag kände att det fanns så många saker som jag kände att vi hade kunnat nu prata på ett ganska vettigt sätt om. Och vi fick inte chansen att göra det. Så nu tänker jag, fan, vi tar chansen att prata lite om det här. Jag tror att
trots att det är old news då.
Ja, vissa kanske är supertrötta på det. Och då får man väl vara det. Men jag är fortfarande inte supertrött på ämnet i sig. För jag tycker det är så intressant och det är så fascinerande. Och jag vill börja med att säga att jag tycker att Toto Bolutto, Gusten och Tompa, när de pratade om detta i sitt förra avsnitt, pratade om det väldigt bra och de sa väldigt många av de sakerna som jag har tänkt att säga.
Ska vi rekommendera folk att sätta på det istället?
Ja. Det heter alltså Toto, T-U-T-T-O, för den som har missat. Ja. Ja, det, de flesta har koll på detta givetvis. Men jag tycker att de pratar väldigt bra om det. Men det fanns under de här dagarna, de första dagarna framförallt, så många saker som var så intressanta.
Det som diskuterades mest då var ju då kanske Zlatans uppträdande under tiden med herrlandslaget och eventuell det som även man har pratat om i vad gäller Jordan-dokumentären Last Dance, att när en spelare är mycket bättre än de andra, hur är okej att bete sig då? Mm. Vad är att pusha och ställa krav och vad blir när man går över gränsen?
Mm, precis. I den vevan då, när den här biten togs upp, så aktualiserades också det som hade hänt någon vecka tidigare när Zlatan twittrade ut om Jan Anderssons ledarskap.
Och landslagsledningen.
Med Kulusevski och sådana här bitar. Så för det aktualiseras på så sätt att Håkan Sjöstrand dök upp i intervjuer. Han fick bemöta lite av de här sakerna. Och då blev det som att här slog han även i bordet och sa att detta stämmer inte. Han ställde sig i Zlatans ringhörna.
Ja, det var då vissa exempel som, och de spelarna som framförallt nämnde som han skulle då varit extra hård eller elak mot, hur man nu väljer att se det. Namnen som nämnde var i boken är Oskar Lewicki och Rasmus Elm då. Mm. Och det var rätt mycket kopplat till, i alla fall i Lewickis fall, EM 2016.
Ja, just det. Så Håkan Sjöstrand och Lasse Richt, som var landslagschefen under många av de här åren, fick uttala sig och båda avfärdade det ungefär på samma sätt, som att detta är bara hittepå från Olof Lunds håll. Detta känner vi inte alls igen oss i. Det som hände i ett omklädningsrum, sa Lasse Richt, stannar i ett omklädningsrum.
Han vill sälja sin bok.
Han vill sälja sin bok, det är PR-klick och det är landslaget enligt Lund, inte landslaget enligt landslaget och alla de här sakerna. Och man...
Jag tycker det var roligt att Håkan Sjöstrand, jag vet inte till vilken tidning det var, men sa att det sa att han inte hade läst boken.
Mm.
Och det kan ju vara okej direkt när den kommer, men när det har gått några dagar... Och
ja, kan
när...
det så mycket att han är så... slipad i det ögonblicket att han pissar på Olof Lunds bok genom att säga att den är skönlitterär.
Jag tror han är osäker på vad som är skönlitterärt och vad som är facklitteratur.
Faktiskt. Just det här med att inte läsa boken. Okej, han kanske inte har läst boken på tisdagen eller onsdagen när han blir uppringd för att bemöta de här sakerna. Men på lördagen så sitter han i Viasat, eller Nent-studion som han får säga nu för tiden, och blir intervjuad av Ola Wenström. Fortfarande då har han inte läst boken. Och det tycker jag att det är ju faktiskt helt otroligt att dels tacka ja till att bli intervjuad 3 eller 4 dagar senare i direktsändning av Ola Wenström och inte ha läst boken. Det som inte är... har bemödat sig att okej, vad är det egentligen? Hur skrivs detta exakt? För att om han nu är så bestämd så skulle han kunna bli ännu mer bestämd i sin åsikt om han har läst sakerna. Men så vill man väl göra om man förbereder sig inför en utfrågning eller en debatt. Så försöker man väl ändå vara så påläst som möjligt.
Ja, det kan man tycka. Kanske är det någon slags strategi att visa att det här, jag tror så lite på det här, så det här blir en markering från min sida att inte ens läsa det här. Det hade ju hänt en del grejer under de dagarna då, förutom det som refererades från boken. Lewicki och Elm dementerade, får man väl säga. Mm. Och i Aftonbladet så kunde man läsa då hur en anonym källa, det var då en före detta landslagsledare, som det stod, Johan Flinks artikel, pratade om det som han hade upplevt som arbetsplatsmobbing.
Ja,
så det hade ju kommit några uppgifter till.
Ja, då. Precis. Och det är viktigt tycker jag här, för att det verkar vara väldigt många som blandar ihop här lite grann. Att det är Lewicki och Elm som det refereras till i Olof Lunds bok, men den här anonyma källan som gör att det brakar loss på riktigt, att det är en förstahandskälla som faktiskt säger att han har upplevt de här sakerna i omklädningsrummet. Han har sett de här och han har tänkt många gånger på att fan.
Det är inte okej.
Det är inte okej. Det är inte Olof Lunds källa. Utan detta är en person som Flink på Aftonbladet pratar med. För att många som vill avfärda bara allt det här. De som är på Zlatans sida. De bara tycker att Olof Lund. Han har alltid hatat Zlatan. Han försöker sätta dit honom så. Och nästan. Och när man pratar om anonyma källor. Så, detta är en annan journalist. Som inte är ute för att sälja böcker. Om man nu vill dra det kortet för Olof Lund. Detta, och menar, det borde också en sån som Sjöstrand förstå. Detta är en annan person. Det är en annan journalist som har pratat med en annan person. Som säger de här sakerna. Som är så grova anklagelser. Och det är det som är min poäng som jag kommer till nu. Eller vi backar bandet lite grann. För att i den här intervjun med Olof Wenström. Så är det en sån. För, inte bara att han inte har läst boken. Men det är så nonchalans från Håkan Sjöstrands sida. när det är så grova anklagelser, att inte ens bemöda sig med att på något sätt säga att om det här stämmer så är detta ju, det är ju inte alls kul och det är inte alls bra. Och givetvis så ska vi försöka undersöka vad som har hänt här. För är det någon som upplever att detta har varit vuxenmobbing, så är det, då räcker att det är en person som tycker att det är det. Så får vi prata om de här sakerna och säga så att inte detta händer igen.
Ja, eller reda ut då vad som, göra en egen utredning.
Får man tänka sig på alla andra arbetsplatser, så är man som Håkan Sjöstrand hög chef, så har man ett ansvar att faktiskt säkerställa att inte sådana här saker pågår, eller att det har pågått. Man har ett ansvar. Han viftar bort det med en sån oerhörd jävla nonchalans som gör att där, kan man säga, om man pratar om ilskan jag hade innan. Jag var så förbannad alltså på honom. Och det sättet som förbundet agerar i en sån här fråga. Det kan hända att det inte är sant. Det kan hända att det är överdrifter. Men låt folk då reda ut det här.
Det blir lätt ganska nyanslöst här också. Alltså det som någon, folk har ju olika gränser. Det som någon upplever som en rimlig tillsägelse. Man måste pusha och lagkaptenen och den bästa spelaren måste ha tillåtelse att vara hård när det krävs. Det upplever någon annan som det här angränsar väl till mobbing. Nu blir det så svartvitt lätt. Jag ska inte referera för mycket till den igen då, men det är det som jag tycker är så bra med när de kommer in på de här sakerna i, om Chicago Bulls och Jordan, att hans lagkamrater och han, de kan liksom prata om det utan problem, om att så var det och någon gång gick det över gränsen. Och man visste att han är alfahannen som vi förhåller oss till. Utan honom så vinner vi inga ringar. Det gjorde de inte heller. När man var väg att spela baseball så vinner de inte. Och, men det säger inte rakt ut att det var fel. Utan de förklarar, och de verkar intresserade på riktigt av att veta att, eller att försöka förstå att var det här någonting som var rimligt? Kanske ibland blir det för mycket, men ska vi också kanske tillåta att den här överlägsna spelaren kör med oss på ett sätt som det inte hade gjort sitt annat lag. Mm. Här blir det så himla mycket, var det mobbing eller var det inte mobbing? Mm. Och så väljer man sida. Ja, liksom så. Men i ett omklädningsrum kan ju även spelare reagera olika. Någon kan ju, Rasmus Elm, vad jag såg, ville väl inte riktigt uttala sig, va? För det refereras ju att han skulle ha också stått upp någon gång mot Zlatan, att vi testa att springa för oss någon gång också, eller någonting skulle han ha sagt då. Men, och vi har ju intervjuat Rasmus Elm flera gånger, och vet man något om honom så är det ju en person med ett stort patos som ofta har, han har pratat själv om att han inte har alltid känt sig riktigt hemma i elitfotbollen, och han tycker inte det är värt att, och det upplever jag inte som någon slags poserande av Rasmus Elm, utan han har haft problem med det här med att man alltid måste ha vassa armbågar och kliva på folk för att kanske komma fram. Och det vet jag att Rydström sa väldigt tidigt när Elm var bara tonåring i Kalmar FF. Att han var imponerad av honom. Att han kunde säga ifrån sådär om någon äldre spelare betedde sig dåligt. Och var många som underskattade honom, men att han verkligen inte var rädd för det. Men utåt sett så har han kanske inte varit så pigg på att prata om sådana saker, och nu lät han, medan Lewicki ändå pratade lite och sa väl att jag minns inte den här utskällningen mot Irland, däremot var det lite Italien kommer jag ihåg, men det var okej för mig, tyckte väl Lewicki ungefär. Elm lät väl mer bara hälsa via någon, vad jag såg i alla fall, via någon mediakille i Kalmar, att han delar inte den där bilden men vill inte kommentera det här ytterligare. Men folks gränser är olika, menar jag. Sådär. Någon tycker att sådär, det här är helt rimligt, Zlatan kör, medan någon annan tar illa vid sig.
Ja, de är det. Och det har ju varit då några tillfällen, förutom då Lewicki som ändå har uttalat sig, så har det varit i då Viasat eller nämnt, så jag vet inte vad man säger. Det är studio, så har ändå Jonas Olsson i egenskap att han är kontakterad expert för dem. Han har fått frågan, känner du igen dig i de här berättelserna? Och Jonas Olsson har precis som Albin Ekdal som satt där då igår, söndagskväll, svarat ungefär likadant då att nej, det är väl inte så att man känner igen sig i allt där som sägs, och att i ett omklädningsrum så hettade till när det är på den här nivån och Zlatan är Zlatan. Men både Albin och Jonas Olsson har ju sagt det här, att samtidigt får man ha respekt för att alla upplever inte alla saker exakt likadant.
Nej.
Det kan finnas spelare som faktiskt upplever saker lite sämre. Jonas Olsson använder sig själv som, han är ju, har varit lagkapten i West Bromwich, och så att jag var ju den här typen av ledare som körde med väldigt raka rör och ville att man skulle säga det man tyckte och tänkte i stridens hetta. Men sen utanför omklädningsrummet så ska man vara schysst mot varandra givetvis och sådana saker. Men att, och jag har sett att det har hela tiden kommit upp sådär som Jag har sett i Martin Åslunds argumentation på bland annat Twitter så där, liksom, att han har upplevt saker i omklädningsrum som för någon som inte är fostrad och uppväxt i ett omklädningsrum skulle te sig som helt sjuka. Men att man köper det för att det ingår lite grann i konceptet. Så. Samtidigt så vill jag säga då, när man hör de här sakerna, än en gång så är det saker, man måste ha respekt för att det finns olika typer av människor i ett omklädningsrum. Bara för att man blir en lyckad fotbollsspelare så måste man inte köpa att det är en viss typ av stämning i ett omklädningsrum. Men också att det finns ju, nu sa vi Michael Jordan här som ett exempel, och Zlatan som ett exempel, för att de verkar påminna ganska mycket om varandra. Så finns det också extremt många väldigt framgångsrika fotbollsspelare som inte alls har den här stilen. Man måste inte vara den här typen av ledare för att man ska bli en av världens bästa.
Oremål,
som jag säger. Två slutar för sitt egen Holm mot Ullared i helgen.
Ja.
Fan vad glad jag blev.
Smash and grab i Ullared. Det är en smal sak för Oremål.
Piece of cake. Nej, men man måste inte vara den för att vara. Det känns som att man glömmer bort det ibland, för att ibland så kan man avfärda det här.
Han kanske, de kanske dock vill jag, Jordan skulle nog argumentera för att jo, jag behövde vara det. För att Steve Kerr var en jättebra basketspelare.
Mm.
Men om man skulle behöva honom i en avgörande final och för att han verkligen ska överträffa sig själv, måste jag vara så här mot honom. Mm. Så skulle nog han ha sagt.
Ja, absolut. Mm. Samtidigt så, jag tyckte en gång, nu refererar till Tutu Balotti igen, jag tyckte de hade en bra poäng där med att de sa att förbundet har ställt sig bakom det här projektet Locker Room Talk till exempel. Och där är det som att hela den grejen går ut på kulturen. Hur man ska bete sig mot varandra i ett lag. Vad man ska tycka är okej. Vissa, kanske civilkurage och sådana saker. Och sen så har man den här saken, det som händer i ett omklädningsrum, sannar i ett omklädningsrum. Som i princip, Lasse Rich sa det, men Håkan Sjöstrand skriver under på det också. Vilket känns...
Ja, det beror väl på vad som sägs.
Ja, absolut. Men jag tycker faktiskt att Håkan Sjöstrand har betett sig så jävla nonchalant i den här frågan. Och är det inte bara i att han verkligen vill försvara Zlatan?
Jag reagerade ju nästan kanske mer när han inte pratade så mycket i samband med när Jan Andersson återigen fick de här lite halvanklagelser om rasism. Att han som hans chef inte pratade mer då.
Mm.
Det hade jag velat se min chef göra.
Mm.
Jag kan nästan ångra också sådär när vi satt och pratade om, för vi är så himla måna om att man ska kunna ta upp två saker samtidigt, och vi sa att det här känns återigen svinet gjort av Zlatan, och jag tycker det känns taskigt och orättvist att Janne ska behöva försvara sig mot de här sakerna när det inte finns någon grund för det. Samtidigt är det viktigt att vi har den här diskussionen.
Mm.
Men jag ångrar nästan så här att man borde nästan markerat sig. Ja, det är viktigt att ha den diskussionen. Men det här är fan på fel premisser. Så nu ska vi inte ha den.
Mm.
För så här, det är för tarvligt liksom.
Ja.
Så. Man kan inte använda det som språngbräda.
Nej,
men då hade han gärna fått prata mer, Sjöstrand. Jag hade velat se min chef gå ut och försvara mig där.
Mm. Mm. Absolut.
Och då visste, jag har ju inte Instagram.
Så jag har ju inte,
det är först nu när jag har sett lite skärmdumps och sådär att... Mm. Det verkar som att Håkan Sjöstrand har varit väldigt förtjust i att vara nära Zlatan helt enkelt.
Trollbunden så.
Nästan. Ja, med tröjor och besök i loger och matcher och sådär. Och då kanske blir lite väl tyst.
Ja.
Det är också skillnad, om vi tar till nyanser, att när det kommer, du är alfahanden i vårt omklädningsrum och lite bättre.
Mm.
Om du säger till mig ganska hårt att så här, det håller inte om vi ska... Om vi ska vinna den här serien så kan du som yttermittfältare inte bomma 3 av 10 inlägg. Alltså... De måste sitta, du får fan skärpa dig.
Mm.
Det är ju skillnaden om du kommer in och säger så här, fan vad ful du är.
Mm.
Det är något helt annat.
Ja.
Där finns det ju också nyanser. Absolut. Där man inte riktigt vet vad som har sagts.
Absolut. Men i det här med Sjöstrand och så känner jag också att han, liksom flera andra, jag måste bara nämna Emir Osman Begovic, då, som är en chef på Dplay eller Discovery. Hans tweet där.
Om den, det var väl just om den för detta landslagsledaren då, som var en anonym källa i Aftonbladets text.
Ja. Mm. Om man går ut och kritiseras Sveriges bästa fotbollsspelare i tiderna, och man är anonym, och med så starka anklagelser, om man gör det anonymt, så tycker han att man borde visa det lite mer ryggrad. Är ju,
ja, det var ett häpnadsväckande,
uttalande och citat. Alltså, man har så himla lite koll. Och vad sänder det för signaler till de andra reportrarna som arbetar under honom på Dplay, om man har, ska hantera anonyma källor? Det är faktiskt helt otroligt. Alltså. Men Håkan Sjöstrand är ju på lite samma spår, så där, pissar lite grann på journalistiken, som att allting är klick och som att man tror att man bara kan sitta och hitta på saker i som i Olof Lunds fall. Att man bara hittar på saker för att man ska driva en agenda, för att man ska sälja böcker. Vi vet om att jag har väldigt svårt att tro att Olof Lund skulle hitta på. Jag skriver inte under på det en enda gång i hela mitt liv.
Det finns såklart exempel där folk har hittat på. Vi har väl pratat några av dem här. Med folk som helt enkelt har dragit valser och sådär.
Absolut.
Men väldigt ovanligt. Däremot så kan det ju bli fel.
Ja, precis. Absolut, det kan bli fel. Och Flink, menar, när han väljer att publicera den här texten med den anonyma källan. Så vet jag, Flink är så pass rutinerad att han vet om att man värderar källor också. Man vet om, är det en källa som pratar, som vill vara anonym, men som har en jävla agenda mot någon person, då publicerar man inte den.
Ja, och det är den personens upplevelse då.
Precis, så. Den personens upplevelse. Men i det här med, då med Sjöstrand, alltså han har betett sig och så som han ser på journalistiken och hur han pissar på allt och alla som inte... Jag tycker så här, på riktigt faktiskt, kan han sitta kvar? Ja, det... Jag vill dra det så jävla långt. Och det kanske är ju lite tabloidisk i mig när jag gör det.
Du är inte så tabloidisk i och med att du är 2 veckor sen. Då kliver du fram.
Precis, så jävla dålig tajming. Alltså. Men jag menar det, att vad fan, jag har inget som helst förtroende för honom längre. Efter det som han har visat upp de sista 2 veckorna får man säga. Inget som helst förtroende. Så, han skiter att jag inte har förtroende för honom. Men jag tror att det är ganska många andra som också känner, kan man lita på den här gubben? Jag tror inte det. Jag drar det så långt. Avgå. Då tänkte jag, Johan, dra bara ett par uppdateringar här för vad som har hänt i de lite lägre divisionerna.
Ja, gärna det.
Gladare grejer.
Gärna det.
Mitt, får jag säga, Höganäs bollklubb. Jag vill egentligen säga Lebergs IF, men det var ju för några år sedan som Lebergs IF, som är min moderklubb i nordvästra Skåne, hade lite problem som gick samman med lite större klubben. Det var nämligen Höganäs bollklubb. Så nu heter den Höganäs bollklubb. Men de spelar på mina gamla fotbollsplaner idag, A-laget. De har ju kämpat på här under säsongen i division 3. Och hade inför den sista omgången igår läge att avancera upp till division 2. De ska möta 2:an i serien, Astro.
Mats Jingblads moderklubba.
Det kan vara det, va?
Tror det.
Eventuellt så. Ja. Så det är ju rafflande, helt avgörande möte mellan 1:an och 2:an, vem som grupp i division 2. Och innan jag berättar hur det går här, för jag tror inte att alla vet hur det går. Så vi berättade att några dagar tidigare så pratade jag med Robert Mirosavic. Ringer några klockor där eller?
Nej, tyvärr. Ja.
Robert Mirosavic är ändå lite av en halvkändis på så sätt att han var en av de nyckel- eller huvudpersonerna i den här SVT-serien som heter Blågula drömmar. Där man då följde ett pojklandslag, P15-landslag. Och detta var samma P15-landslag som Tankovic, Kristoffer Olsson, för att nämna 2 andra. Melke Hallberg, tror jag också, jämnårig. Så var Robert Mirosavic lagkapten i detta P15-landslag. En Helsingborgs kille. Som var central mittfältare och som redan då stack ut för att han var så jävla duktig som fotbollsspelare. Men också att han var rätt mogen. Så. Han framstod som nästan lite lillgammal i de intervjuerna. Väldigt målmedveten. Och det gick bra för honom. Han blev ungdomsproffs i Benfica något år efter han var 15. Flyttade till Benfica och blev lite kompis där med Vigge. Victor Nilsson Lindelöf. De bodde i samma korridor och jag tror till och med Robert Mirosavic fick börja träna tidigare med A-laget i Benfica än vad Vigge fick göra. Så det gick jävligt bra för honom. Och då åkte han på en korsbandsskada. Och efter det så har det inte gått så himla bra för Robert Mirosavic. Han har försökt gång på gång att komma tillbaka.
Med kroppen.
Kroppen säger ifrån på olika sätt hela tiden. Han flyttade hem från Benfica. Gjorde några matcher i Superettan med Ängelholm, blev skadad igen. Och så har det pågått. Och han är då idag 25 år gammal och central mittfältare i Höganäs BK.
Ja, okej. Okay. Uh-huh,
precis.
Nu förstår jag.
Så nu är vi där.
Cirkeln.
Och jag pratade med honom för några dagar sedan och det var ett rätt drabbande samtal. Och pratade med honom om den här längtan efter att bara få prestera på den nivån som man vet att man har i sig om man är frisk, men man aldrig får bevisa det för sig själv.
Var han nu 25 år?
Ja.
Och han har spelat division 3 fotboll. Mm. Har han liksom kommit till ro med att så blev det för mig, eller var 25 är inte supergammalt ändå. Eller när han förhoppningar om att det är inte kört ändå på de stora scenerna? Eller vad?
Nej, han drömmer ju fortfarande om att han ska... Han sa det till mig att det enda jag vill det är att få en hel säsong där jag inte blir skadad. Där jag kan spela match efter match för att börja bygga upp mig själv och för att också bevisa för mig själv så duktig jag tror att jag är. Så. Och han tror väl att han har minst ett par. Nu kommer han spela division 2 då. För nu var det så att Höganäs vann matchen.
Ja, de gick upp.
Ja, jag följde detta. Det var spännande igår på eftermiddagen. Jag följde det. Enda sättet jag visste att man kunde följa livescore var via Höganäs BKs Insta-stories.
Oj!
Hela tiden utdaterade. 0-1 efter typ 10 minuter. Jag tänkte, helvete. 1-1. Och sen gör Mirosavic 2-1.
Ja, han blev hjälte också.
Det är ett drömmål tydligen. Skott så 30 meter.
Enligt Insta-story.
Ja, enligt Insta-story. Och de vinner med 3-2. Så Höganäs BK är klara för division 2. Och det är ändå ett steg upp för Mirosavic. Han börjar komma lite närmare sin dröm då. Att komma tillbaka till de lite finare rummen. Vad det gäller att spela sin fotboll. Så det gjorde mig väldigt glad.
Det låter ju som en spelare, nu vet jag inte hur hans kropp är idag, men som Jocke Persson, lite på infall, när som helst skulle kunna ringa.
För feeling,
och sen kom hit och testa i
Varberg. Ja,
han gillar ju den typen av...
Absolut, ja, det hoppas man. Och sen så pratade jag med min pappa i telefon. Han hade smygit dit.
Till idrottsplatsen.
Till idrottsplatsen, stått i, på grund av corona så har han stått in i buskaget, gömt lite grann och tittat, stått på tå och sett. Och han var ju lycklig.
Fint.
Och han sa till mig att ja, men när jag promenerade hem där från IPN så var det som hela lerbet kokade. Vad säger du? Var det tut och körde bil, folk runt i bilar och liksom med flagg och grejer. Nej, ingen. Jag såg inte en kotte. Det regnade, det var mörkt ute och så. Vad menar du? Du bubblar. Det var bara en känsla.
Lite den generationen har inte riktigt van vid. Det är nog bara så att du är lite lycklig nu.
Precis det.
Omfamna det.
Och det jag sa till pappa. Och han så är det kanske. Det är väldigt kul. Det är viktigt för Lerberget att vi har någonting. Ja, men de heter också Högarna. Så ja, det spelar ingen roll. Samma kommun. Men, så det var väldigt fint.
Ja, får man säga grattis då.
Så glad. Ja. Och mitt Näsets SK med George Morad som är huvudtränare för A-laget. Tog klivet upp i division 4. Det är också någonting som hela klubben har längtat efter länge. Så nu är division 4 för Näset SK.
En riktig uppflyttarhelg.
Jajamän. Men den sista lilla jag vill ta från det här lite lägre systemet. Lägre systemet. Detta är för division 1. Och det är ju samma serie där ditt Motala härjar.
Än så länge i alla fall. Det ser tufft ut.
Tufft för Motala.
2 poäng, eller 3 poäng upp till Tvååker. Där väl Tobias Hussein tror jag klivit in i ledarstaben.
Det är så alltså. Åh fan. Ja, Tvååker som tog poäng av Utsikten. Och Utsikten har jag ju berättat om här i podden tidigare. Eftersom min sons lag har varit bollkallad där några gånger. Och de har fortsatt vara bollkallad där. Och det har väl varit fortsatt ganska livade matcher får man säga. Men en liten sak som har blivit en rätt rolig följetong. För...
Division 1, Södras mest luttrade bollkallar.
Ja, jag tror det faktiskt. Ja. De får höra mycket. Det kan man fan skriva under på. Utsikten då, de ligger ju toppen där. De ligger och fortfarande har chans på kvalplatsen. Det är väl Landskrona Boys, eventuellt Lindome. Också som slåss om den där sista platsen. Värnamo ser ut och gå rätt upp i Superettan. Men i alla fall under de här, vår killar har varit bollkallade kanske en 7-8 matcher nu, hemmamatcher på Rydalen. Och det började redan i första matchen. Och det är matchen som jag berättade om. När det blev ett jävla liv.
Som väl var mot Värnamo?
Som var,
eller Oskarshamn.
Oskarshamn var det. Ja. Och det började då att en av killarna i vårt lag hade med sig en vattenflaska. Och han stod vid ena långsidan. Och han hade den där för det var sommar och det var sol och... Hans mamma och pappa har varit så pass smarta så de tänkte att vår son ska inte torka ut när han sitter där i solen. Och de hade fyllt den med saft, men det såg man inte. Det var ju en mörkare typ av vattenflaska. Och då var det en, vi anonymiserar den här Utsiktenspelaren, som vid ett inkast eller någon situation där det var en liten paus, sprang ut och tog en klunk av den här vattenflaskan.
Ja, och vad av det han trodde var vatten.
Precis, och reagerade precis så som man kan tänka. Fan är det här? Spottade ut först där. Och sen så smakade han efter liksom, med gommen så tungan. Gott. Så tog han och tömde flaskan med saft.
Vad var det för saft?
Hallon.
Ja.
Och efter matchen så kom den här bollkallen fram till mig. Det är den där killen, han drack upp min saft. Så åh fan, sa jag. Han tyckte den var god så. Jag blev ledsen. Men nej, det är kul att han vill dricka min saft. Så. Nästa match. Ja, med sig ny hallonsaft. Den här spelaren vid en paus springer ut, provsmakar inte den här gången, bara tar och tömmer. Tömmer flaskan på sitt innehåll.
Sker det någon kommunikation där börjar liksom, såg spelaren nästan här som en tyst överenskommelse?
Tummen upp till bollkallen. Nästa match, precis samma sak. Det händer i varje match. Den här utsikten spelaren går och tömmer den här bollkallens flaska med hallonsaft. Är det inte fint?
Jo, jättefint.
Så jäkla fint. Ja. Och jag frågar killar varje gång så här, är det okej? Okay? Så ska jag säga åt honom så, om du vill ha din saft själv? Och så bara, nej, det var skitroligt. Nu är det som så att jag säger till mamma och pappa att de ska göra hallonsaft till den här killen.
Det vore ju roligt om man började experimentera med lite olika safter. Se hur han reagerar. Så är det svart
ja, fläder och så. Och någon går, oh, den gillar jag inte.
Nej, tummen ner.
Ja, jag tycker det är så himla fint.
Ja, det är återigen varför man gillar att vara i den här, på den där nivån. Ja. Tänkte jag också på när du berättade om den här gamla Benfica-proffset. Mm. Att man vet att i det där höganäslaget som går upp i tvåan där, så där drömmer han fortfarande om att fan, nu är det ändå tvåan.
Han drömmer om Varbergs Boys.
Ja, men liksom kroppen inte jävlas med mig och jag fortsätter leda det här laget. Ett samtal och då kan jag vara i superettan igen och sen kanske allsvenskan och jag bara 25. Så vet man att han har lagkamrater där som oh, ska jag spela division 2? Det hade man inte trott.
Nej, precis som tror jag. Jag var nog kanske bara en division 5-kille men plötsligt, vad fan hände?
Ja,
division 2, ja. Det var så bra.
Och det är därför de där lagen är ofta så kul att följa.
Ja, men man kan ju också tänka sig att så livat som det är på kansliet idag i Höganäs. När de går in där och de börjar tänka division 2, fan vad kul, nu kan vi börja kanske attrahera lite mer lokala sponsorer och sådana saker.
Mm. Astrios
lika tränare. Deppigt är det att kliva in där. De har liksom hela tiden känt, fan vi är på gång, det har gått bra. Menar, de har gjort en sensationell säsong också, i princip inte en enda förlust tror jag. Astrios för Höganäs har nästan gått helt rent. Och den stämningen där idag, och i de här tiderna, jag vet ju hur klubbar på den nivån verkligen sliter för att få ihop det med kronan och allt vad det innebär. Alla tappade intäkter man har fått från små kupper som man tänkte att man skulle få in lite pengar som man kan betala eller fixa till elen i klubbstugan. Man har inte råd med det ens. Nej. Så att det är så jävla mycket både eufori och helvete just nu.
Ja,
då ska man säga Estonien-dokumentären kanske fått skita alla känslor om man är Astros ordförande idag.
Vi skänker väl en tanke till, är det BK Astro?
Jag tror det. Ja.
Du, jag tänkte berätta för dig nu. Jag satt en dag här vid lunchtid vid matbordet och med varierande framgång försökte få i min son lite pyttipanna. Krögarpytt. Mm. Inget fel i det.
Inget fel i den.
Nej.
Den är prisvärd.
Det är den. Ja. Med rödbetor och stekt ägg till.
Steka den hårt bara, det är viktigt.
Exakt.
Nästan bränna
skiten. Många tar den för tidigt.
Ja.
Ja.
Det ska vara bränd.
Men kungen av halvfabrikat har koll på sånt. Där satt jag i alla fall och som vanligt så hade vi radion på och oftast så blir det då P1 som rullar. Det är liksom den kanalen man i längden står ut med. Mm. Men nu kände jag, nu var det dags för sommarföljetongen som även gick in en del på hösten då. Och den kommer alltid när vi sitter där och ska försöka äta lunch. Rolf Lassgård läser Kerstin Ekmans händelser vid vatten.
Den har jag lyssnat på mycket som också.
Ja, fast man lyssnar ju, det går ju inte riktigt att lyssna koncentrerat med en ettåring. Så den har mer pågått och jag kan ju höra så mycket som att Rolf Lassgård är en trygg och bra uppläsare. Mm. Men det är också lite frustrerande att man liksom inte kunnat hänga med riktigt i vad som händer. Och den här lunchen då, det var del 49 eller någonting sånt, så kände jag att nu får vi bryta det här. Så jag började, det är en sån här gammal PAL-radio, så jag började skruva på ratten i jakt efter något annat, någon musik, och det knastrade lite och plötsligt, det kan ha varit Radio Partille, så kom den här låten på. Känner du igen?
Jajamän.
Ja. Det här är Man at Work.
Man at Work.
Med Down Under.
Precis.
Do you come from a land down under?
Just det.
Den gick då på. Osäker på vilken radiokanal det var. Men,
var det Partille sa du kanske?
Jag tror att det kanske var Radio Partille. Mm. Men det som hände var då att jag kom att tänka på ett fotbollsminne som hade med den här låten att göra indirekt. Och det är väl ett av mina allra första fotbollsminnen. Det här är 1988 och jag har fått kolla upp i efterhand att det är den 7 september. IFK Norrköping ska möta Sampdoria i det som då hette Cupvinnarkuppen. Och jag åker dit. Det är nog den första lite större match jag ser på plats. Jag åker med min farbror Göran, min kusin Björn och min pappa. Vi sitter i min farbror Görans röda Volvo 740, tror jag. Och vi är på väg då för att se Norrköping mot Sampdoria. Och då spelas den här låten i bilstereon då, helt enkelt. Vet inte om det är Radiosporten eller annat. Men jag har ett väldigt tydligt minne av att Man at Work spelas med Down Under. Och att jag tyckte att det var en bra låt. Mm. Och det är 10 mil ungefär mellan Motala och Norrköping. Men jag skulle då snart fylla 6. Det kändes som en väldigt lång resa. Och otroligt spännande. Det här var också den första kvällsmatchen jag skulle se. Förmodligen så fick jag vara uppe senare. Och var väldigt, väldigt taggad då. Och vi kommer fram. Och det här Sampdoria-laget, det är inget dåligt lag. Det är Vialli, det är Pagliuca i mål. Och det är Roberto Mancini som är pappas favorit. Och säger att han är en elegant spelare. Och jag får kolla faktiskt i efterhand hur det gick i matchen. IFK Norrköping vinner. 2-1. Den mustaschprydde Janne Hellström. Tror Patrik Pinnen Andersson gör 1-0. Sampdoria kvitterar och sen gör Janne Hellström i 83 minuten eller något sånt. 2-1. Det minns jag ingenting av. Och det här har vi varit inne på tidigare. Att, och det kan vara även, nu var jag väldigt liten, men även när man är lite större så är det inte säkert att det är själva spelet man minns så mycket av från de här matcherna som har satt intryck, utan det är ofta någon fånig detalj runt om. Jag minns elljusen väldigt tydligt och att det kändes inte otäckt, men liksom att man var på spänn. Jag hade ju varit på fotboll tidigare på idrottsparken i Motala, men det var ju, ja, du fattar, en söndag eftermiddag och det kanske 500 i publiken och det är festis och korv med bröd. Men här var det liksom mörkt ute och de mötte ett lag från Italien. Och jag gissar att Sampdoria gjorde intryck på mig rent estetiskt, för det blev mitt lag sen då. Och jag gillade säkert deras cykelinspirerade dräkter och kanske även den här rökande mannen i siluetten i klubbmärket. Men jag minns ingenting av själva matchen. Men jag minns väldigt tydligt den här låten, Man at Work med Down Under. Jag gissar att min pappa på vägen hem sen sa att 2-1, medan resten av bilen var glada, sa att det skulle nog bli svårt att hålla igenom. Fick han rätt i. Sampdoria vinner med 2-0 i returen och går till final sen i cupvinnarcupen mot Barcelona. Men det är liksom min första stora match, kan man säga. Jag ser att det var 13 000 i publiken där. Jävlar. Vilket måste ha varit mycket på den tiden på idrottsparken. Det var ju inte publikboom i allsvenskan direkt då. Då tänkte jag då att den här låten tog slut på radion hemma vid den här lunchen. Att du har ju säkert också massor låtar som du kopplar till olika platser, händelser i ditt liv eller någonting sådant. Det vimlar ju av sådana. Men kanske då finns det också, tänkte jag om jag funderar, låtar som är kopplade till rena fotbollsögonblick. Så att det genom musik skulle kunna gå och berätta för dig. Och även för lyssnarna då om mitt fotbollsliv genom vissa utvalda låtar då. Som så att säga får kopplas till olika fotbollsögonblick. Och märk väl då, det behöver ju inte vara, här kommer mina bästa låtar.
Nej.
Utan något sånt. Utan det är då någon form av, då, som när man hör den så kastas man till en plats.
Ja, precis.
Och den har någonting med fotboll att göra.
Ja. Ja, det är ju,
känner du igen dig i detta?
Absolut, det är ju någonting som är nästan det häftigaste som jag vet. För det är så att man går och tänker på det mellan varven. Men när det väl händer så är det så en jävla tillbakakastning. Och man blir så himla nostalgisk. Just att man bara, kan bara vara att man hör, man går in på en pizzeria. Och man hör en refräng på en låt. Och plötsligt så är man tillbaka i Aya Napa 1998.
Vilken låt snackar vi om då till exempel?
Ja, får vi fundera. 98, kan det vara The Boy Is Mine? Mandy, kommer du ihåg den?
Boy Is Mine är väl med Brandy och Victoria, va?
Brandy och Monica.
Monica.
Brandy och Monica.
Just det. Ja,
jag minns att
väldigt
det var
bra låt.
Mycket bra låt alltså. Eller heter den Thub Thumping med Chumbawamba. Chumbawamba. Det var också drink. Ja, man var där på de här foam parties ställena i Aya Napa och det var just England, Argentina. Beckham, Simeone.
Ja, och det kanske också var att du tog en whiskydrink och du tog en vodkadrink.
Exakt så var
det.
Det är
en väldigt konstig låt.
Ja, det var ju det. Ja. Jättekonstigt. Men absolut, men bara att jag går in på den här pizzerian, Göteborg, en kall söndagkväll. Och så är det Thump Thumping. Heter den så? Thump Thumping.
Ja, det gör den väl.
Lite oklart.
Ja, lite osäker på uttalet där.
Bara jag hör den, då kastar jag tillbaka till sommaren 1998 i Napa, så är jag där i några sekunder. Sen så tar jag med min pizzeria, sen går jag hem, så tänker jag inte mer på det. Men det är så jävla stark känsla. Man vet precis var man befinner sig. Jag har bandanan i pannan. Svettig.
Lindström och Radepizza väntar.
Ja, man försöker limma på någon tjej, du vet, som söt lite längre bort i baren. Och polar, någon polar ligger i någon buske och spyr, du vet. Och sen så är bäcken för rött kort. Vet, man bara är precis på det stället, i den baren.
I get knocked down, bara get up again.
Precis.
Ja, man är glad när det händer.
Jajamän. Ja, det är fantastiskt när man får dem där.
Ja, så jag har gjort ett väldigt grovt urval här nu då. För jag ska inte tråka igenom hela mitt fotbollsliv här.
Ja, det tror jag ingen tycker är tråkigt.
Nej, men tråkigt nog så är det också så. Jag märkte det, för det ska jag säga redan nu, att jag tänkte då att det skulle vara fint att runda av det här då med någon låt som är lite mer i närtid, kanske någon gång när du och jag var i Ryssland eller någonting sånt. Men det är en liten sorg då att de inte tycks festa lika mycket längre. För den senaste jag har, som verkligen är så där kopplad till en fotboll, och det här är ju viktigt nu alltså. Nu pratar vi inte om fotbollslåtar, att så här, mästerskapslåten till det. Det är klart att man hör den mycket när det är mästerskapet igång och sådär. Utan det är bara vilken låt som helst som råkar spelas eller så. Utan den senaste låten jag har är då från 2010.
Sydafrika.
Ja, det tyckte jag var lite tråkigt. Att, men jag varnar för det redan nu, att det kommer inte bli någon riktigt fin ihopknytning. Att det var någonting som hände dig och mig här. Och sånt där. Men vi började då 1988 i min farbror Görans röda Volvo. Och vi spolar fram till sommaren 96. EM-sommaren 96, med Gascoigne och Bierhoff och Karel Poborsky. Och nu hade man kunnat tro då att jag kanske ska prata om Lightning Seeds kanske, med Three Lions on the Shirt, en låt som jag förvisso gillade väldigt mycket, men det är inte den jag ska ta upp här. Och det här är inte heller EM som jag ska ta upp, utan det är lite senare. Jag sitter på en buss på väg till Göteborg och jag ska spela Gothia Cup för första gången med Motala IF då, mitt pojklag. Vi åker dit med två lag. 82-orna är en ganska bra generation i Motala. Och nu börjar vi komma upp i åren där de bästa från de lite mindre klubbarna också har sökt sig till MIF. Så det är ganska bra trupp.
Och din tränare säger till dig, Johan, du är varken... Vad var det han sa? Du verkar snabb.
Vad han sa? Fascinerande med dig, Johan. Varken snabb, stark eller uthållig.
Lycka till, Johan!
Ja, det var ju då en tennistränare. Men jag kommer in på min tränare här, Sören Pettersson, min pojklagstränare här med. Jag sitter på den där bussen och det här är i tiden där jag försöker dubblera mellan tennis och fotboll. Jag älskar fotboll, men jag vet väl om att jag ligger lite längre fram i tennisen. Där skulle man ändå kunna hävda att jag är någon slags Sverige-elit. Och tennisen tar allt mer tid med både träning och tävlingar. Det har gjort då att jag har missat en del fotbollsträningar och kanske även några fotbollsmatcher. Men jag tycker ju fortfarande att jag håller så pass bra klass så att jag ska ju ta plats i första laget. Vi ska alltså ställa upp med två lag, ett A och ett B-lag. Det var ingen snack om att man skulle blanda då, utan det var ett lag som var bättre och ett som var sämre. Jag är också stärkt av att jag faktiskt var med i genrepet. Innan vi åkte från Motala så fick vi mycket stort spela en förmatch till MIFs A-lag som skulle möta Huskvarna i kanske division 2 eller division 1. Och då fick vi då möta Huskvarnas pojklag på A-plan med lite av seniorerna som tittade på. Det var ju stort. Och då gjorde jag två mål och kände att där har jag nog min plats. Men så får jag höra då att på grund av bristande träningsnärvaro så kan vi inte ta ut dig till A-laget. Och här är det viktigt att jag är noga med det. Jag hade inte varit stjärnan i A-laget. Det var Fred Adolfsson. Det fanns även andra spelare som de skulle ha gått före mig. Men att jag platsade, det var jag säker på. Så jag sitter på den här bussen och vet att jag ska spela i B-laget. Jag har blivit petad på ett sätt då. Och Sören Pettersson, tränaren, har mycket mjukt sagt det till mig. Och utåt så är jag noga med att inte visa så mycket. Men jag har väldigt blandade känslor inombords. Det här ska ju bli stort att få åka till Göteborg och vara med i den här stora turneringen. Bo på en skola och gå på Liseberg och spela kanske mot internationellt motstånd. Och så ska jag få spela i B-laget med de som jag anser var dåliga. På radion så är det Sommartoppen. Det kommer du ihåg, det programmet. Alltså en slags listprogram som de åkte väl runt. Jag tror Anton Berg senare jobbade med det programmet. De åker runt till olika städer och sänder live kanske härifrån Årgäng eller så. Och den här sommaren, så en bit in i juli, så är det en låt som alla sitter och väntar på. Det är första låten, den som ligger etta. Det är Gyllene Tiders Gå och fiska. Men det är tvåan som jag vill höra och som drabbar mig hårdast. Nu blir det inte lika svårt.
Nej, Fugees.
Fugees med Killing Me Softly. Mm.
Väldigt melankolisk.
Lauryn Hill är en fantastisk sångerska och kan sjunga på väldigt många olika sätt. Den här låten, som är en cover, drar ju åt det melankoliska. Och den träffar mig på något sätt när jag vet att jag ska åka ner och spela Gothia Cup med B-laget. Vi inkvarteras på en skola. Jag vet fortfarande inte vilken, men det är någonstans inte långt från dina trakter. Det är någonstans i Frölunda, vet jag. Och rätt sak att göra är ju förstås att knyta näven i fickan och visa att jag skulle förtjäna att spela i A-laget och gaska upp mig och leda nu mitt lag, jag ska vara lagkapten där i alla fall, till att vi ska överraska genom att gå vidare från gruppspelet. Men jag är nog inte tillräckligt mogen för det. Jag lyckas liksom aldrig skaka av mig den här faktiskt bitterheten och avundsjukan mot dem som ska spela i A-laget. Och jag gör en slät insats. Vi åker ut snabbt. Jag minns nästan ingenting från själva matcherna. Jag är rätt säker på att jag inte gjorde ett enda mål. Jag vet att jag spelade på topp med Kalle Malmborg. Och han var väl lite av gruppens hackkyckling. Jag vet att när vi spelade basket på den här skolgården i Frölunda så sa gruppen, Frölunda torg, ut med Malmborg. Apropå locker room talk. Han och jag spelar på topp. Och vi åker ut snabbt. Men A-laget, de trummar på. De vinner match efter match. De vinner jävligt många matcher. Man måste ju spela många matcher för att ta sig någonstans i Gothia. Men de går vidare. Och de vinner utslagsmatcher. De vinner...
Mot brasilianska lag. Det...
jag kommer till det brasilianska laget. Okay. Men de tar sig fram då till vad som kanske är en 16-delsfinal. I mitt huvud är det 8-delsfinal, men det skulle kunna vara 16-delsfinal. Och nu har de fått flytta till lite större arenor. Nu ska de spela på Heden i Göteborg, i centrala Göteborg. En provisorisk läktare där. En del publik. Jag har aldrig sett så mycket publik runt en pojklagsmatch tidigare. Men vi i B-laget, vår uppgift är då att heja vid sidan. Och det gör jag. Men hjärtat hejar ju inte. Hjärtat vill nästan att MIFs A-lag ska förlora. Och det är ju riktigt mörkt då. Mm. Att man så att säga inte är stor nog att se utanför sin egen besvikelse och heja på sina kompisar och ha hjärtat med. Men det klarar inte riktigt jag. De möter ett amerikanskt lag. Bara det kändes ju spännande att få vara med och möta dem. Det fick man inte. Och jag tittar på vänsterbreddaren Markus Pekkarinen, som inte är en svag spelare, men som jag vet att den platsen skulle varit min. Den skulle jag ha haft. Och hoppas att de åker ur nu. Men de gör det bra. De slår ut amerikanerna. Och de får möta i nästa match ett brasilianskt lag. Mm. Pequeninos tror jag de kan ha hetat. Det blir för svårt. Men ingen är deppig över det. Det är en sån upplevelse att få möta de här brasilianska spelarna. Ledare och föräldrar säger det. Att det här, det kommer ni bära med er för resten av ert liv, grabbar. När ni fick möta brassarna och samba fotboll på Heden. Vilken upplevelse. Men det var ju inte för mig då. Mm. Utan jag känner bara lite avundsjuka. Och när vi sitter i bussen på väg hem till Motala då. De flesta lyckliga. Man har varit på Liseberg och laget har gått långt. Så tänker jag att jag vet på något sätt om att jag betett mig ganska dåligt. Men det är ingen som vet om det. Men så är det sommartoppen igen på radion. Och ganska kort senare så slutar jag med fotbollen. Nu är det höst, det är år 2000 eller vår 2001, jag är inte riktigt säker och det spelar kanske inte så stor roll heller. Jag går i alla fall sista året på gymnasiet och mitt idrottande är slut. Istället har jag börjat skriva om sport. För Östgötakorrens räkning så är jag en cyklande, inhoppande reporter på helger och enstaka vardagskvällar. Och helst vill jag förstås cykla och skriva från idrottsparken, för det är medvind för MIF i stan. De kan kalla sig själva ett superettalag vid den här tiden. De går upp en kvalmatch mot forward med Milenko Vuksevic på mittfältet som serverar anfallsparet Daniel Leinar och Daniel Lången Andersson med mackor. Det var olika teorier om varför Daniel Lången Andersson kallades för Lången. En del trodde att det var för att han gillade att spela mycket på Lången.
På ett sätt.
Ja, vanligaste förklaringen var att han helt enkelt var en Lången. Lången. Och så den järvaste förklaringen att han då hade en Lången. Jag fick då inte tillfälle att gräva i detta för Östgötakorrens räkning, för det här var över min nivå. Som 18-årig inhoppare så fick det bli division 4, division 3, ibland. Och jag hade då mammas damcykel och cyklade runt mellan små idrottsplatser i och utanför Motala. Och de tuffaste kvällarna, det var när man hade hand om en hel division 4-omgång. Då gick det till så att man cyklade till en match och bevakade den. Låt säga att det var Bodens IK mot Lemunda Starka Viljor. Och när man har gjort det så åkte man, cyklade jag, till redaktionen. Den lilla redaktionen i Motala centrum. Och så fick man, som det hette, ringa in de resterande matcherna i omgången. Det här var då, fanns inga smartphones, inga appar. Så jag visste inte hur det hade gått i matcherna. Så då fick man börja sätta sig och ringa. Man hade ett telefonnummer till idrottsplatsen i fråga. Låt säga att det var Kristbergs idrottsplats. Så bad man om att få prata med båda tränarna. Och man kunde nästan höra på deras steg på vägen till telefonen om det var en vinnare eller en förlorare som kom. Man hade fortfarande fotbollsskorna på inomhus. Liksom klampar fram där. Och så får man kanske prata med den förlorande tränaren. Och det är lite speciellt då. Jag vet inte hur det har gått. Så min första fråga är ju nästan alltid, hur gick det i matchen? Så här blev förlust 2-0. Men det är rena rånet alltså. Det var ganska vanligt att de sa då. Så. Jag har varit tränare 20 år alltså, har jag. Och det är stolpe och det är ribba. Och vet inte hur många vi har utanför. Domaren är bedrövlig också ändå. Så gör inte saken lättare. Ja, är det någon du vill plussa lite extra för? Jag ska kunna nämna hela laget. Alltså, Chola gör det väl bra. Har man ingen laguppställning framför sig? Chola, vad är hans riktiga namn? Så, nej, men du kan säga Erlofsson, han sätter inte en fot fel. Jag har inte. Ja, tack så mycket. Och så får man prata med den andra tränaren som inte helt oväntat har en ganska annorlunda bild av matchen. Säker 2-0-seger, bud på mer. Och så ska man utifrån de två källorna då skriva ihop ett referat på kanske 800 tecken. Och sen är det bara att ringa till nästa arena. Och det kunde ta sin tid och klockan var ganska mycket när man var klar. Och ofta var det mörkt ute och jag låser och larmar på Korrens lilla redaktion och känner mig ändå, alltså jag vet ju att det här inte är högsta nivå, men på något sätt kan jag kalla mig själv fotbollsskribenten då och jag är lite stolt över det och det känns skönt att veta att imorgon så kommer mitt namn synas i tidningen på en massa ställen under de här små korta referaten från de här division 4-matcherna. Så det är med ganska lätta steg jag går ut därifrån och låser upp mammas damcykel. Och vid den här tiden, jag har en grå anorak av märket Carhartt, som många hade då.
Mycket populärt.
På magen där.
Jag tror köpt på Carlings.
Jag tror den kan vara köpt på Solo.
Ah, Solo. Ja,
på Filbytegallerian i Linköping.
Lite fina varianten.
Ja.
Solo först och sen Carlings.
Ja, Solo kändes ju mäktigt att åka in till. Den hade
mycket
en
diesel.
Ja, Carhartt och Dunderdon.
Ja, precis.
Carhartt anorak med en ganska stor ficka på magen där jag då kunde lägga min käraste pryl, en CD freestyle med så att säga, som det hette, 30 sekunders antiskakfunktion. Som ändå var opålitlig när man cyklade på grusvägen att den skulle börja hacka. Och i den
30 sekunders antis, det har jag glömt bort.
Det kommer du ihåg?
Ja, ah, fy fan, sicka, det jävla uppfinning det var.
Ja, men ofta kändes det inte som att det riktigt var så. Att det började skaka mycket tidigare. Och var den repa någonstans så visste man ju precis att nu kommer det snart börja hacka här. Men det är framförallt en skiva jag lyssnar på den här tiden. Och jag snart ska gå ut gymnasiet och har tagit första stapplande steg som journalist. Och det är en skiva som jag inhandlat på Love Music i Motala när det fortfarande fanns små skivaffärer av originalet som man väl fick kalla honom. Han var väl vad man skulle säga ett småstadsoriginal, föreståndaren för den skivbutiken. Just. Ingen visste vad han hette, eller få visste vad han hette, men man sa bara just för att det var ordet som han sa så alltid. Just, sa han. Visst. Så man gick där och frågade, har du den här nya skivan med Eskilstuna bandet Yvonne, True Love. Just. Och så gick han och hämtade då Yvonnes skiva True Love. Och jag har i efterhand fått höra att de var mycket missnöjda med den skivan. Att de inte alls tyckte den lät bra. Men jag älskade den skivan och spelade sönder den i min CD-freestyle då. Och det kändes som jag fick lite extra tryck i uppförsbackarna på cykeln. När det ganska YouTube-doftande introt till låten Sleepless Night gick igång. Det här är då Yvonne med Sleepless Nights. Låter lite YouTube, va?
Ja, absolut.
Jörgen Lennartsson hade gillat det. Det här är ingen låt jag knappt har lyssnat på sedan dess. Och som jag nu inte ens tycker är särskilt bra.
Men den tar tillbaka till din mammas damcykel och
Det gör den absolut. Och när jag då kanske kunde kalla mig för journalist. Mm. Sen är det liksom som att jag kastar bort den chansen. För mindre än ett år senare så har jag flyttat till Stockholm. Och jag vet liksom inte varför att skriva om sport i Motala på helger och lov. Jag gjorde det liksom bara, trivdes med det, men jag tänkte nog aldrig att det var något man kunde göra på riktigt. Så jag var ganska ambitionslös. Rätt sak när man gillade det hade ju varit att tjata sig till, se om man kunde få ett vick eller läsa en utbildning, journalisthögskolan. Men jag flyttar till Stockholm för, ja, jag vet fortfarande inte varför, för jag har ingenting som väntar där. Jag har ingen jobb, jag har ingen plugg, ingen bostad. Till slut så lyckades jag få tag på en studentkorridorslägenhet i andra hand där jag då bodde hemligt, för jag var ju inte student. Och på dagarna så går jag runt och söker jobb på måfå. Får till slut jobb. Det här är hösten 2001. 9/11 har precis varit och jag får jobb i en bingohall då. Det finns tre olika bingohallar i det där företaget. En ligger i Vällingby, en ligger i Farsta och en ligger på Blekingegatan på Södermalm i Stockholm. Och det är där jag oftast får vara. Mitt jobb går ut på att sälja brickor till nästa spel. Det är liksom en aldrig sinande ström av bingospel som pågår från klockan 9 till klockan 8 på kvällen eller någonting sånt. Och vissa gäster sitter där hela dagen och spelar. De tar liksom nästan ingen paus och ofta kanske 5 brickor igång. Så medan ett spel pågår så glider jag diskret runt med mitt Falcon-förkläde och säljer brickor och för den som vill tejp och duttpennor. 5 kronor för tejpen, 10 för en penna, om jag minns rätt. Det här är före rökförbudet också. Så min styva, ganska fula bingo-pikettröja luktar nikotin och rök och svett varje gång som jag åker hem därifrån. En gång så får jag 500 kronor i dricks efter att en spelare har vunnit en riktigt stor vinst. Och det är pengar som kommer väl till pass.
Du som har erfarenhet från de här bingohallarna, jag funderar ofta på det. Det gamla Frölunda torg som du var några år tidigare. Där finns det en bingohall som jag cyklar förbi lite då och då. Mm. Funderar ofta på hur mycket kan man vinna i en sån bingohall?
Ja,
hörde sig om liksom...
det var mer också på vissa spel som var mer lukrativa. Det kanske brickorna kostade lite mer också.
Mm.
Men jag tror att när...
Pratar vi sexsiffrigt eller?
Nej, men när jag vann, när jag fick den 500 i dricks så tror jag att spelaren kan ha tagit hem 20 000 eller någonting sånt.
Ja.
Det var ju också ändå lite gladare stämning. Nej, det var inte glad stämning, det var ju rätt deppigt. Men ännu deppigare var det angränsande rummet där Jack Vegas-maskinerna stod.
Mm.
Det var mitt uppgift. Och...
Ja, det är lite helvetet på jorden, Jack Vegas-rummen.
Mm. Det var kanske där det började liksom lite min tveksamhet mot spel och sådär. Mm. För jag såg särskilt vi, det fanns ju även de här bingospelarna, men särskilt de här Jack Vegas-personerna som stod där hela dagen och matade in pengar. Och vad det kändes som förlorade, inte vet jag, pension, barnbidrag. Och så gick man och dammade av de här, spelar du för mycket korten?
Mm.
Som stod i en liten låda som ingen någonsin tog. Där var det ännu deppigare att vara. Men 20 000, någonting sånt, tror jag att den där spelaren kan ha vunnit. Mm. Och jag fick då en 500-ring. Och den la jag på fotbollsbiljetter. För den här hösten, 2001, så är det ingen dålig höst att vara i Stockholm och följa allsvensk fotboll. AIK går starkt, de är topplag. Nykomlingen Djurgården går överraskande väldigt bra och har toppkänning. Och så är det Hammarby då, som under Sören Kratts ledning mycket oväntat bara trumma vidare och vägrar att vika ifrån. Och jag går på så mycket fotboll som jag kan, allsvensk fotboll. Köper biljetter och ser alla de här tre Stockholmslagen. Och jag tyckte nog att det var mest spännande att se Djurgården och Hammarby då. För AIK hade ju i närtid haft rätt mycket framgång. De hade ändå vunnit allsvenskan 98 och spelat Champions League året efter och så. Man kände att på stadion och på Söderstadion så det här var någonting som de hade väntat länge på. Och det här är också publikboomen har räckt rum. Och det är första gången... Alltså när vi såg på IFK Norrköping mot Sampdoria var 13 000, det var en anomali då. Jag var inne där och såg på allsvensk fotboll ibland på 90-talet och även på Eiravallen i Örebro. Det var ju kul, men det var inte så stor skillnad på Motala, det var mer folk som gnällde bara. Men nu har det ju uppstått en läktarkultur och det där är så oerhört häftigt att gå på. Jag sugs in i det liksom, så jag ser de där matcherna så mycket jag kan och har råd med. Och i oktober då så befinner jag mig på Söderstadion och ska se Hammarby möta Örgryte. Vinner de matchen så tar de klubbens första SM-guld. Misslyckas med att komma in. Jag får inte någon biljett helt enkelt. Det är, ja, som du kan tänka, väldigt tryck utanför Söderstadion där. Men vi är ändå ganska många som hänger kvar utanför. För det känns på något sätt som att man vill, ja, kanske kan man slinka in i andra halvlek, du vet. Mm. Så man hänger kvar där och det blir alldeles tyst när Örgryte först gör ett mål. Men sen så märker man då hur det vänder. Och jag tror att vi kan se lite glimtar i andra halvlek genom något av insläppen. Och man är där då och Hammarby vinner sitt första SM-guld. Och jag är ju inte hammarbyare. Och det är inte så att något av de här lagen blir mitt. För det tåget har nog gått. Det är bara kul att veta att sån här stämning trodde jag inte kunde vara på allsvensk fotboll i Sverige. Inte bara den matchen utan överhuvudtaget. Och nu var jag i Stockholm men det här märktes ju även i Malmö såklart. Och Göteborg och på andra ställen med. Men det får på något sätt mig att förstå att fan, det här skulle man vilja skriva om. Och vara en del av på det sättet. Och jag har nog kastat bort den lilla chans som jag fick där tidigt. Det var ju ändå ganska speciellt att få börja skriva i tidning när man fortfarande gick i skolan. Och så har jag bara inte vårdat det alls. Så jag tänker att på bingohallen, där ska jag nog inte bli kvar så länge. Får nog Fasteberg emot lite, flytta hem igen. Och kanske se och krypa till korset och se om man kan bli inhoppare igen. Lite mer målmedvetet och så kan jag jobba mig dit den vägen. För det här, den här fotbollen skulle jag vilja skriva om i Sverige. Hur som helst då, det är karnevalstämning på Söder. Och ja, det är fullt överallt. Och en kompis till mig som är hammarbyare vill att vi ska dra runt på Söder och fira. Men det känns lite konstigt för mig att göra det. För jag är ju inte hammarbyare. Det är ju häftigt att se liksom. Men också lite falskt att man kan vara glad för deras skull. Och jag tror dessutom att det här var en söndag att jag skulle upp och jobba i bingohallen tidigt nästa morgon. Så jag åker tillbaka till mitt studentrum. I köket så sitter det två spanjorer som är utbytt studenter och äter mat. Men jag går som vanligt in direkt på mitt rum. Och,
är det Santana? Maria. Det var kul.
Ett bra låt ändå va?
Ja, absolut. Kommer du den vevan också?
Ja, det kan ha varit. Som lagar någon mustig paella.
Så jävla fördomsfullt, två spanjorer sitter där. Maria.
Ja. Endast konkurrerade fördomsmässigt med att det skulle varit Manu Chao. Ja.
Eller Enrique Iglesias hero.
Ja, kanske det. Ja. Jag går in på mitt rum då och jag tar upp min första mobiltelefon med hajfena på. Mm. Spelar Tetris och så lyssnar jag på en av hammarbyarna som förmodligen bara har börjat sin kväll på kvarnen.
Weeping Willows.
Ja, en låt jag heller inte har lyssnat på mycket efter det. Men som jag minns att jag då lyssnade ganska intensivt på. Och i någon slags efterpubertal fånighet tilltalade väl den här mörka texten än. Mm. Och man tyckte att hela världen var emot den fast man hade det ganska bra. Så. Mm. Den sitter jag och lyssnar på. Så efter ett tag så flyttar jag hem och jag börjar jobba lite mer ambitiöst. Och så småningom så hamnar jag, som du vet, på Skurups folkhögskola. Ett år och genom det så får jag ett sommarvik på DN. Men jag får inte vara kvar där. Efter en sommar där jag tycker att...
Vilket år är vi på nu då?
Ja, vi är 2005. Året då Djurgården ska vinna SM-guld med Sören Larsen på topp. Tror jag. men jag får inte vara kvar där. Och det bär emot då lite att jag inte råd att vara kvar i Stockholm utan ett journalistjobb. Fortfarande lite ambitionslös. För jag ringer inte runt till Aftonbladet eller Expressen och tigger och ber om ett vikariat. Utan... jag flyttar till min kompis i Lund och bor på hans golv och med löftet, halvt löftet från DN om att jag ska få bli någon slags bevakare av sport i Skåne.
Stringer.
Vid behov. Stringer. Ja. Precis. Och det är inte mycket. Det är en lugig match minns jag någon gång. Och jag tror att jag kan ha varit uppe och skrivit om allsvenska kvalet mellan Gais och Landskrona när Rolle Nilsson får dra på sig skorna igen. Mm. Men mest så går jag och slår dank. Jag är med i, jag har skrivit in mig på en kurs men jag är ingen riktigt ambitiös student och känns lite misslyckat då. Jag skriver en lång pitch till Offside vet jag, till Mattias Göransson om att jag skulle vilja skriva om Garrett Kusch. Mm. Minns du honom?
Jag har intervjuat honom. Kanadensaren.
Ja, fy fan. Hatar dig då.
Ja, vad gay det är. Detta var 2005 sa du va? Ja. Du pitchade in till Offside.
Ja, det är ju ingen bra pitch. Det är ju då vad hände med Garrett Kusch. Den här hjälten som kom till Mjällby på hösten och bara gjorde en massa mål och bodde med en Rottweiler va?
Mm, precis. Grejen är att ungefär samtidigt så pitchade jag också in till Offside. Från Australien där jag pluggar. Jag vet att jag ska flytta hem till Göteborg. För att jag träffat min blivande fru som kommer från Göteborg. Och ett av de första, jag får ju börja där sommaren 2006 som praktikant. en av de absolut första grejerna jag gör, det är att ringa upp Garrett Kusch.
Men det måste ju ha varit på uppdrag.
Jag sålde inte in den själv.
Nej.
Så den det. Har ju legat här i Mattias Göranssons inkorg. Så, Garrett Kusch, vad som hände med honom? Jag fick den här idén av Johan Norén, sin kille som jag inte känner till. Bengtsson, vill du kolla upp här Garrett Kusch? Gör jag det?
Var han trevlig?
Jättetrevlig.
Speciella med Garrett Kusch var ju då att han kom under en brinnande höst till Mjällby. Öste in mål. De håller på att gå upp. Men missar den sista straffen mot Häcken, va?
Exakt så.
I allsvenska kvalet. Och försvinner sen. Jag fick inte någon app på det då. Och det är lite deppigt.
Han var trevlig, han var Garrett. Ja. Jag saknar Garrett.
Fortfarande lite sår.
Jag ska ringa Garrett sen.
Jag hade också fått ett uppmuntrade mejl efter DN-vicket från Jesper Högström. Som ju var offside-skribent också. Mm. Som hade uppmanat mig att komma med idéer. Det ville de ju inte. blev ingenting av det. Och det här är också en tid som jag har en ganska dålig relation. Alltså ett förhållande som är på väg och går i krasch. Mm.
Är det den här perioden när du är färdig ett år så här råttgult eller?
Då gick jag sjua.
Ja,
herregud.
Det var en riktig kris.
Jag ser ut som en school shooter.
Ja, verkligen alltså. Riktigt så. Med sån mörka ringar runt ögonen också på den bilden jag har sett. Ja. Det var din mamma som visade fotot någon gång för mig.
Nej, det här har jag så att säga Leighton Baines frisyr. Ser ganska brittpoppig ut. Men jag har inte mycket jobb och jag har ett förhållande på väg att gå i kras. Och på min födelsedag den 3 december av alla dagar så vet inte varför jag tänkte där, men jag gör slut då. Det är rätt sak att göra, men jag är väldigt dålig på att göra slut. Jag har aldrig gjort det tidigare. Jag har inte haft så många relationer heller. Och jag gör väl det på ett dåligt sätt. För efter ett tag så får jag en teckning av mitt ex då. I present, eller vad man ska säga. En serie som hon har ritat. Där då det är en person som står i ett höghus. Och knuffar ut en annan person från ett fönster. Och så säger den personen i en pratbubbla som har knuffat ut. Vi kan väl vara vänner. Så som jag minns serien, jag sparade den inte. Så jag är lite nere i skorna då, som du kan tänka dig. Jag är också min födelsedag. Jag vet att min brorsa tycker lite synd om mig, bjuder mig på fika, men jag är ändå liksom lite nere. Och då vill man ha musik som liksom passar till det. Så jag lyssnar på musik medan jag går runt i Malmö, där jag har varit och träffat min bror och förhållandet har tagit slut och jag har inte så mycket jobb som jag skulle vilja ha, undrar vad som ska hända. Så lyssnar jag på Tåström då. Och då är det överhuvudtaget här albumet Skebo Kvarnsgatan 209 och kanske mest låten Fan, Fan, Fan i en slags övertydlig gest nästan. Men sen händer det då att jag får en liten chans. DN ringer och säger att jag ska göra ett viktigt jobb. Det ska byggas arena i Malmö. Den gamla Malmö stadion duger inte längre för Malmö FF. De har länge undersökt möjligheter att bygga nytt. Och nu ska jag bevaka en presskonferens där en ordförande då, Bengt Madsen, han är i alla fall MFF-boss. Han håller i det och han berättar om hur den här arenan, det som sen ska bli Swedbank stadion, som väl, vad heter det nu, Eleda stadion eller någonting sånt, va? Och jag känner att nu är jag bland högdjuren här. Här är Åke Stolt. Mycket rutinerad krönikör på Sydsvenskan. Och jag vet att Åke Stolt, han sitter och är väldigt kritisk och skeptisk till de här byggplanerna. Och framförallt vad gäller stadionnamnet. Jag minns väldigt tydligt att han säger, så den här arenan kan lika gärna heta då Nisses grynkorv eller vad som helst då, eller Bengt? Så är det inte, Åke. Så är det inte, Åke. Det kommer vara mycket noga i den här processen. Så. Jag vågar inte ställa många frågor. Men jag skriver det här referatet och de kanske blir nöjda med det, DN. Kort efter så får jag ett samtal om att det finns ett vick. Och det finns det snart. Redan 1 januari så kan du börja ett långvick här. Jag flyttar upp då igen och nu ger jag järnet. Och jag gör allt möjligt där. Jag åker på Svenska rallyt, jag bevakar fotboll, jag åker på Royal League och allting där. Och efter ett tag så får jag ett mejl från Expressen och blir värvad dit. Och det går så snabbt då så att mindre än ett år senare, alltså ett år efter att jag sov på min kompis studentrumsgolv och knappt hade några jobb och fick den här serien rita till mig. Då är jag ganska profilerad. Det går snabbt i kvällstidningsbranschen.
Du blir Don Juan.
Ja, jag blir Don Juan. Eller Juan i alla fall. Jag blev inte så mycket Don.
Det var Ekvall, va? Som de kallar dig för Juan.
Ja, det var för att jag beställde en taxi i det namnet när vi var i Madrid en gång. Jag har nog inte blivit kallad Juan än här. Jag har inte fått åka på landslagsfotboll. Men det är allsvenskan. Och jag blir Elfsborgs reporter. SM-guldstriden står mellan Elfsborg och AIK. Tillbringar hela avgörande veckan i Borås. Bara med en massa knäck. Och på den tiden Och särskilt då som ganska färsk reporter. Jag får liksom göra allt möjligt. Det är fula jobb, det är fina jobb. Man säger inte nej till någonting. Men det som verkligen gör mig lite nervös inför guldmatchen då som Elfsborg ska spela mot Djurgården är vad jag har i ryggsäcken. Jag har då ryggsäcken full med tacos. Mm. Aftonbladet, Sportbladet har ju sedan länge mutat in guldbilden, hur de gör den. Både när det är hockeyguld och när det är fotbollsguld. Och du vet ungefär hur den brukar se ut. Det är spraymålat i guld med ganska mycket blixt. Kanske även cigarr och champagne, va? Och den börjar väl bli, kanske var den redan då, lite uttjatad. Men de har den i alla fall. Det är deras signum och det är väldigt tydligt. Så det är alltid ganska stressat hos Expressen vad de ska ha för guldbild. Så de anstränger sig väldigt hårt. Och nyhetschefen Daniel Berglund, han har ju, han, jag vet att han, hans plan om AIK vinner, det är att han ska låta råttor krypa över Lennart Johanssons pokal. Mm. Gnagare då. Så som jag minns det så får han låna råttor av Skansen, som man har hemma då. Och man skulle vilja ha varit med sen när han oanvänt får lämna tillbaka de här
råttorna. Tack för
Elfsborgs idén är då helt enkelt att det ska vara tacos med Anders Svensson. Den kanske inte är jättebra. Mm. Den kanske är två getingar.
Ja, den var sämre.
Ja, men det faller då på min uppgift att för Elfsborg vinner, då Kim Sjöhage stöter väl in målet, eller om det är Mattias Svensson. Men det är Anders Svensson som är galjonsfiguren förstås, och vi ska då fota honom med en taco-buffé framför sig. Anders Svensson är sedan tidigare gramse på mig efter ett i veckan att jag har skrivit att han brukar äta pizza på ett ställe där han inte brukar. Det har jag pratat om tidigare med dåligt jobb från min sida. Men vi har liksom pratat ut och jag har gjort en del andra knäck som han har gjort tummen upp för. Eller jag känner att nu är det bra igen. Jag kan nu inte i det här jublet gå fram och förnedra mig och tvinga på honom ett taco-kit. Så den blir liggande i ryggsäcken. Jag far då med osanning till redaktionen och säger att han är lite trött på att förknippas med det här med tacos och han ville inte. Så de får ha något vanlig jubelbild istället. Mm. Jag känner att jag gjorde rätt, men att det kanske borde stått på mig och tagit strid så att säga mot redaktionen och säga att vi ska inte göra den här bilden. Den är pajig, men jag hade inte ens jobbat där ett år. Jag hade väl inte riktigt det självförtroendet. Men jag är festbevakare också, och både på torget och inne på Grand Hotel där Elfsborgsfesten går så är det framförallt en låt som jag minns spelas. Jag tror den sjungs live av någon lokal artist och man hör den sen inne. Och det är en låt som passar väldigt bra för Borås och Elfsborg. Och jag får erkänna att jag är lite svag för den här låten fast den inom citationstecken då är lite töntig.
Bon Jovi. It's my life, va?
Bra. Full poäng. Ja. 4 år senare och det här är det sista som jag ska spela nu strax.
Då är vi i Sydafrika.
Då är vi i Sydafrika och nu är jag ju lite mer...
Ja, för fan. Nu är du stor.
Jag får mer utrymme nu. Jag skriver krönikor.
Vunnit svenska fans och guldtårtan.
Nej, krönikor har allsvenskan av skrivningen 442.
442. Ja.
Det är fortfarande min enda titel, tror jag.
Du var med i tennis-SM. Eller mer i SM. Suttit på middag där med det Vikingsson.
Ja, Bingo Rimér på ena sidan och Rickard Sjöberg på den andra.
Ja. Ja, du har varit med.
Någon gång måste du ha varit full, sa Bingo Rimér till Rickard Sjöberg. Nej, nej. Någon gång.
Jag är jävla besviken, Bingo Rimér.
Nyfiken. Jag vet inte om det jag skulle berätta nu.
Var det inte, ni drack väldigt mycket Jägermeister på den festen?
Ja, jag klarade inte av att dricka så mycket. Så jag hade i min duffelficka väldigt många såna här små flaskor som jag fick smyga ner liksom. Mm. Men var ändå ganska berusad.
Ja, men du var stor. Du gjorde dina reportage. Om du ville så lade du lätt in.
Ja, det gjorde jag. Ja. Och jag fick åka på VM. Jaja. Herregud. Det var då mitt första VM på plats. Mm. Sydafrika VM. Sverige är ju inte med. Men det passar mig ganska bra. För då får man ju lite mer fria tyglar. Mm. Och jag jobbar... hårt. Jag är där, jag vet inte hur många dagar det är, men det är ju lätt en månad med jobb varje dag. Tidiga morgnar, sena kvällar. Men Mats Olsson finns ju fortfarande, som ändå är första krönikör på Expressen.
Special one.
Så är det. Det ändras det inte på. Men han vill inte vara kvar hela mästerskapet. Han är där i början och är han ens där? Jag blir osäker nu. Det kan ha varit att han inte åkte alls eller så var han där i början. Han är i alla fall inte där när det är knockoutmatcher. Men jag far ju runt i min hyrbil med vänstertrafik och fantastiska upplevelser. Jag är där och skriver om när Wesley Sneijder sänker Brasilien i Port Elizabeth och jag ser Tyskland köra över England och jag ser David Villa sänka Portugal i Kapstaden och Diego Maradonas äventyr att följa. Får stort utrymme. och jobba på. Och
träffa Jörgen Lennartsson.
Träffa Jörgen Lennartsson i Soweto. Sen börjar närma sig final då på Soccer City heter den väl, i Johannesburg. Mellan Spanien och Holland. Ett Holland som jag har kommit att bevaka allt mer. Och jag känner att de här lagen kan jag nu. Jag har bevakat dem så pass mycket. Och finalen då är ju ingen välspelad final. Men dramatisk är den ju. För du vet, Holland spelar brutalt. Mm. Det är det nya Holland. Mm. Som är det fysiskt spelande Holland. Och det är då tiki-taka Spanien. Men jag ska inte få skriva själva finalkrönikan. Det ska Mats Olsson göra hemifrån. Och det smärtar mig lite då. Jag tycker att jag på något sätt har förtjänat att få, jag som har varit här hela tiden och skrivit om alla lag här och följt de här lagen. Jag vet samtidigt på något sätt att det här är rätt beslut av Expressen, för Mats Olsson är ett större namn. Så länge han skriver, även om det är hemifrån, man kan tycka att ja, men då får du väl vara på plats, så vet man att det säljer fler tidningar än vad mitt namn gör.
Det är honom SVT Text kommer att citera dagen efter.
Krönikörerna om segern.
Krönikörerna när de har Mats Härd.
Ja.
Mats Olsson.
Ja, så är det. Jag får då, och det här är ganska svårt, den uppgiften hade jag ibland i landslaget, att jag får då gå på någonting som han inte tar upp. Men han vinklar ju sällan sina kröniker att han bara skriver om matchhjälten, utan han tar ju upp lite allt möjligt där. Mm. Och här skriver han väl helt enkelt om Spaniens triumf och att rätt lag vann. Så jag får gå kanske på målskytten eller någonting sånt som gör att man känner sig lite begränsad. Så jag känner att det här var min första VM-final. Det var häftigt, men jag fick inte riktigt visa vad jag gick för, hur tapper jag är med min cap och mitt svärd, så att säga. Och Mats Olsson skickar alltid sin krönika till mig och även till några andra innan, så redan han har skrivit klart den, så mejlar han den. Det är väl för att man ska lite kunna se vad han har skrivit om. Kanske larma om man ser något eventuellt faktafel eller så. Och jag minns väldigt tydligt att han i ingressen skriver, där gör han en musikreferens då. Det har ju inte varit blyg för att göra. Den här gången så refererar han till den svenska artisten Sylvia Vrethammar och hennes låt I Viva España. Ingressen avslutas med Sylvia Vrethammar hade rätt. I Viva España. Han har skrivit bättre ingresser. Mm. Så. Men den låten då, jag hade faktiskt inte hört den innan. Jag visste Sylvia Vrethammar. Ja. Så jag lyssnar på den när det här är klart. Och sen åker jag hem och jag ser fram emot att nu ska jag få vara ledig efter att ha jobbat väldigt hårt. Men det hände någonting då bara några dagar efter jag varit hemma. Jag känner att jag förlorar synen på ena ögat. Jag får en fruktansvärd huvudvärk. Och jag undrar vad det är som händer tills jag till slut förstår då att nu är det kroppen som säger ifrån. Det här är migrän. Och det är en ganska svår migrän. Jag tycker det är läskigt för jag har inte varit med om det tidigare. Plötsligt inte kunna se. Och jag sätts ur spel i minst ett dygn eller två. Men trots att jag ligger i ett mörkt rum och inte kan göra någonting, jag kan inte titta på någonting eller läsa, det gör för ont, så hör jag liksom den här låten i huvudet.
Tortyr alltså.
Så det är I Viva i Spania med Sylvia Vrethammar. När struttiga, ja du hör ju. Ingen fel på den låten, men i det läget så var den fel. Och där någonstans så tar mitt första världsmästerskap på plats slut då.
Mm.
Och här tar även min lilla musikaliska fotboll-odyssé slut. För som jag sa innan så kan jag inte krysta fram något efter 2010. Och det är kanske bra för klockan börjar bli mycket. Och jag har barn som väntar hemma. Min fru måste till jobbet. Men kanske kan du, det vore kul att höra något liknande av dig. Någon gång, skulle vi kunna lova det?
Ja, absolut. Jag kan försöka göra något liknande. Jag har med så här. I en appa.
Bara, bara från den.
Olika barer. Och. Absolut, jag ska. Men det var ju väldigt härligt att lyssna. Och det känns ju också som att du på något sätt, utan att du kanske inte var med, du knöt ju nästan ihop säcken, för att det är bara något år senare då du blev värvad ännu en gång till Offside, när vi hör av oss.
Ja, så är det.
Du kom hit. Så det är ju 2011 där i de kretsarna i alla fall. Och därmed så har vi kunnat göra den här podden. Det hade inte hänt. Om inte du hade blivit lite ledsen där kanske, Sydafrika och så.
Jag ska inte överdriva detta.
Det ska vi göra, för fan.
Men ska vi säga så då, nu när vi har kommit så här in långt, att det här ganska spretiga avsnittet, Det har vi gjort i samarbete med Bazaar förlag.
Jajamän, och det är Olof Lund som har följt herrlandslaget sedan slutet av 90-talet och inte missat många träningspass. I hans nya bok Landslaget enligt Lund så kan man läsa om konflikterna, agenterna, stjärnorna, pamparna, mästerskapen och hur det kommer sig att Sveriges största folkrörelse väljer att lägga sina träningsläger i ett land som inte respekterar mänskliga rättigheter. Som lyssnare av Offsides podcast får du 30 kronor i rabatt om du går in och köper den på www.bokus.com/offside. Erbjudandet gäller till den 18 oktober och det gäller även Håkan Sjösand.
Så är det. Med de orden då så tackar vi för den här veckan och är tillbaka igen om 14 dagar. Sådär. Tack för att ni lyssnar och fortsätt gärna med detta.
Ska vi avsluta bara med lite tampfamping eller? Vi går ut med den idag tycker jag. Ta hand om er så hörs vi om 2 veckor igen. Hejdå!